Ja, då hälsar alla välkomna till avsnitt, den här gången är det då 265, som vi sa förra gången att det var.
Oj, ursäkta, jag satte lite höstkyla i halsen här.
Höstkyla, ja.
Jag skulle säga välkommen in i värmen, Niklas.
Ja.
Det är rent ut sagt bistert ute just nu.
Det biter i huden, det är bitigt. Ja, kyligt, ja. Alla de orden passar ganska bra på vädret faktiskt. Ja,
efter morgonens simträning här så frös jag ju i ett par timmar efteråt faktiskt.
Det var så.
Ja, men det är ju visserligen kallt i vattnet och sådär, men det är ju ingen fara när man väl hoppar i. Jag är ju tämligen väl härdad mot kallt vatten då, även om inte jag tycker om att lida i onödan. Ja. Men det är den här promenaden upp från vattnet till de varma sköna duscharna som tur är håller värmen ordentligt.
Ja.
Och sen den här långa promenaden tillbaka till friluftsombytet då.
Precis.
Där vi har våra grejer när vi simtränar.
Du pratar ju om utearena nu, gissar jag, på Lideberg.
Ja, som jag ändå är oerhört tacksam med, är öppen då, för det sätter ju en guldkant på simträning. Jag hade ju inte simmat någonting annars om jag hade varit hänvisad inomhus faktiskt.
Ja, just det.
Men, och sen så står man ju där och ondulerar sig lite grann då och smörjer in sin avokadoolja och diverse andra väldoftande krämer.
Ja.
Och deo och sånt.
Just det.
Men jag frös verkligen efteråt faktiskt ganska länge.
Ja, men det förstår
kom
jag.
Hem, jag hade ändå på mig mina nussinassekläder här, myskläder, och så på mig min dry robe och så mina ugg sen när jag kom hem. Fick jag gå runt det ett bra tag innan det var dags att springa samma Alexander.
Ja, men det är lite mysigt med uggs. Och...
Jo, men sen åkte jag hem från simningen och så stod det 7 grader på bilddisplay. Och så tänkte jag så här, men vänta lite nu här, var inte det ungefär samma temperatur som vi hade i början på januari? Det var ju så här 7 grader.
Ja, men
så, och det var ju ändå inte det varmaste det var.
Det har varit 7 grader och bistert nu sedan i oktober ungefär. Så att, vilket betyder att det hade inte varit något problem att ha den här utfämtan uppe året runt.
Faktiskt inte.
Nej,
faktiskt inte. Och jag kan ju lite grann känna så här nu, Niklas, nu med när vi tittar framåt här. Vi är ju ungefär 2 veckor ifrån det som skulle ha varit våran eventhelg.
Just det.
Hade det nu varit som vanligt, life as usual.
Då hade man varit orolig för vattentemperatur.
Ja, men då hade man varit ganska så orolig just nu faktiskt. Ja. Eller då hade man ju levt i någon form av väderrelaterad och meteorologisk ångest över det som komma skall.
Eller förnekelse.
Ja, det är ju alltid en blandning av detsamma. Man hade ju då på ett orimligt sätt kollat sina väderappar.
Ja.
Sådär, nästan tvångsmässigt.
Verkligen. Ja, nej, det hade ju varit den normala vattentemperaturstressen.
Det är faktiskt sämre än förra året, för jag menar, jag kommer ihåg att det var ungefär samma scenario, att det var någon varm vecka eller ett par varma veckor med för årstiden då ovanligt varmt väder i slutet av april.
Kring förra påsk året. Förra året var ju vansinnigt varmt, då var det sommar.
Ja, det var det, och jag vet att jag simmade lite i Byttövskan och det var ju precis det där näst sista veckan i april förra året då.
Ja.
Men så blev ju maj då tämligen mediokert rent vädermässigt, men jag tror aldrig att det var fullt så kallt som det har varit nu faktiskt.
Nej, det kanske inte var.
Det är så här att det faktiskt går ner under nollan, där man, de här nysatta jordgubbsplanterna som vi gör hemma riskerar att frysa, och man pratar om att äppelskörden fryser inne och sådär, och färskpotatisen.
Men äppelskörden fick sig en törn här. Undrar om det var förra året eller om det var förra året. Något år i alla fall.
Ja, nej, men det är mycket möjligt att det kan ha varit så och är så liksom. Vem vet i sammanhanget.
Ja.
Men i alla fall
vädret är kass.
Vädret är svindåligt just nu. Ja. Och vi gjorde ett avsnitt om prestigelöshet förra veckan.
Det gjorde vi.
Ja, jag var väldigt nöjd med det, för det, jag tycker det fångade på ett bra sätt ett av de viktigaste verktygen som jag jobbar med och jobbat med.
Ja, jag tycker det är ett jättebra avsnitt. Har du gett upp någon mer gång sedan dess?
Absolut. Prestigelösheten har fortsatt och jag och mitt adeptprojekt då, jag är väldigt engagerad i Alexander Berggrens triathlonkarriär och gör ju mitt bästa för att coacha honom och att vara mentor till honom.
Härligt att få vara ett projekt i alla fall,
ja,
för Alexander.
Ja, men han är nog glad att jag ser det på det sättet faktiskt då. Ja. Så att, men jag är väldigt engagerad i hans utveckling då. Så att,
Hur går det med hans utveckling?
Den går väldigt bra faktiskt.
Ja, är
Alexander är väldigt duktig. Han är hård på rätt sätt och mjuk på rätt sätt. Mm. Och jag tycker jag har väldigt många av de personliga egenskaperna som krävs. Då,
jag tycker mig se hos Alexander att där har vi en framtida coach. Han lägger ut de här simövningarna och sånt.
Han är
otroligt välformulerat och roliga grejer.
Ja, han är en bra kille på alla sätt och vis. Så att, det är ett rent nöje att jobba med honom. Och fördelen för mig är ju att jag också får en sparringpartner på många sätt då. Nu är han ju blir alldeles för bra för att jag ska palla med och träna med honom, ja. Så sett med den ambitionsnivån jag har. Men vi gjorde ännu en sån här liten distanshelg ner mot Halmstad.
Just det.
Och då hade vi en fin cykling ner. Vi cyklade 185 km för vi körde omvägen ner då. Mm. Och sen så, och då, men då blev han ganska trött faktiskt för att han satt på en ny cykel och sådär. Så att han var ganska, för att ja, jag har inte sett honom så sliten länge. Sen länge, han blev, fick till och med lite hammaren där. Aha. På slutet. Coachen, ja, var ju stark såklart.
Ja, det är klart.
Ja, men han fick lite energihammaren då.
Ja, just det.
Det är väl Alexanders kända svaghet att han är lite grann av en socker, lite grann av en godisgris sådär.
Ja.
Så han behöver fortfarande äta en hel del då. Just lite grann som barn behöver göra så.
Mm, jag förstår.
Men skämt åsida, han blev lite trött. Så,
men det är ingen härlig hammare att få. Den är jobbig.
Så åkte vi ner söndag, cyklade ner söndag. Det är inte jättemycket som är öppet. Sen man börjar komma ner i hallen där. Vid något tillfälle tidigare så har en ICA-affär i Åled varit räddningen. Så där, vi har liksom duckat in då när det är typ 2,5-3 mil kvar. Då. Men den var ju stängd då.
Ja,
så vi fick hamra på ytterligare en timme innan vi kom till första macken i utsidan av Halmstad. Vi sen skulle vi ner då till Tylösand och Frösakull och så här. Men i alla fall, sen måndagen hade han ingen bra dag heller riktigt. Så han kändes inte riktigt pigg och träningen gick inte super. Sen skulle vi cykla hem på tisdag.
Mm.
Och då var det ju så här, prognosen var ju att... Ja, men det kommer nog bli bistert på rätt många sätt idag faktiskt.
Det blir lite det vädret som är nu idag kanske.
Ja, och så utlovades det regn och så här. Nu blåste det visserligen från hyfsat rätt håll i början. Så att vi rullar ju iväg där ändå vid gott mod. Så här. Men det var ju kallt från start. Man bara på med alla liksom, grejer, dubbla underställ och så här, vantar. Och så att, men så, ja, vi tuffar på. Men någonstans sen, ja, vände vinden. Det började bli ganska... Så här, vi höll ju tummarna, det kom inget regn. Men sen någonstans där när vi passerat Torup och kör förbi de härliga orterna Drängsred och Krogsred på väg mot Ätran.
Aha.
Nu ska vi också veta att Alexanders pappa, som ju då också är väldigt engagerad i sin sons förehavanden, åker ju med då som våran support, kör väskor och sådär då.
Ja, ja.
Han brukar ju alltid stanna till och kolla upp och sådär då. Så att just Ätran är ju sånt där plats då, där man liksom så här stämmer av att men det går bra.
Ja.
Men någonstans där Drängsred och Krogsred så börjar ju temperaturen sjunka ännu mer så här. Och sen kom den första hagelskuren. Och sen som följdes av ytterligare en hagelskur.
Ja.
Och så här, och så du vet man att prognosen visar ju att om vi nu klarar oss från regn så gör vi det under den första delen av turen. Andra delen av turen kommer nog sannolikt bli väldigt, väldigt blöt och kall då.
Mm.
Så att när vi var på väg då in mot Ätran så sa jag så här till Alexander, vet du, jag känner att när vi kommer till Ätran nu så skiter vi i det här idag. Mm. Vi åker bil hem nu.
Ja.
Det är inte det här vi är ute efter. Vi är inte ute efter att bara uppleva misär. Vi är inte bara ute efter att du ska slita ont här nu.
Nej.
Eller så underförstått att jag också ska slita ont då.
Ja,
jag hade ju kunnat åka bilen då.
Ja.
Bara, nu åker coachen bil, nu får du cykla själv.
Ja.
Mässa när du är hemma sen. Ja, men lite så.
Ja.
Nej, men jag kände att nej, det var på gränsen tidigare. Han var trött, måndag var inte bra. Nu är förhållandena bad going on worse.
Det var inte, precis det vi pratade om förra veckan då, ja, att detta är inte konstruktivt.
Nej, det kommer inte bli konstruktivt. Och han bara så här, tack så mycket.
Han tyckte det var skönt.
Ja, han tyckte det. Så kommer vi fram till, och då är det så här, när vi rullar in då sista kilometern mot Ätran, det är en ganska härlig vindlande väg där man kommer ner lite nedförsbacka och så där då.
Ja.
Och sen är det typ 2 kilometer kvar och så bara så här, men fan, vi klarar oss ändå hyfsat torrskodda fram hit. Precis då börjar det ju så här hagla/regna mycket mer.
Ja.
Så vi kom ju in med ett nödrop där till den här ICA-affären i Ätran och någon sån här servicebutik då, som absolut inte har någonting varmt att dricka.
Och inga omklädningsrum.
Nej, de har en skylt utanför det står så här kaffe och bulle 15 spänn, men det är bara så här falsk marknadsföring, de har inte det.
Nej, de har bara bulle.
Nej, de har ingenting. Nej. Ja, de har väl någon köper bulle så säkert om, men det är ju inte det här fikastoppet som man tänker att man skulle kunna se fram emot då.
Nej, just det. Nej,
man köper dricka där i bästa fall då. Men då är det verkligen så här, vi kommer in dit så här. Då är man ju ändå hyfsat igång när man kommer så här. Man rullar in där i 130 puls och så var vi några minuter före hans pappa då. Och då tar det liksom bara 2 minuter innan man börjar bli ganska kall.
Mm.
Och så kommer hans pappa in med bilen där, så bara, men vi är färdiga nu, du vet, det bara haglar och det regnar och så här, bara, det är bra för att jag såg att temperaturen har sjunkit ner nu till 4 grader här nu, så där, vi bara. Och så står man där då ut med väskor och du vet, av med hjul, och så ska man försöka få in då. Det är ett litet pussel om man ska in 2 cyklar i en vanlig personbil då, visserligen en kombi då, men det ska ändå in 2 cyklar och det är väskor och 2-3 personer ska få plats. Så det är ju lite pusslande då.
Ja.
Så det gick ju från då att man var så hyfsat ändå igång till att vara så här fullständigt genomfrusen på bara 5 minuter. liksom 5 minuters logistikarbete där. Mm. Du vet, ut med väskan, du var med cykelkläderna, du vet, göra bara ett friluftsombyte där och byta kläder på, du vet, hålla i lite metall. Så det var ju bara boom, det var ju rakt ner i källaren direkt där. Så in i bilen och så vi frös ju hela vägen till Borås. Du vet, så här, akutfrös verkligen, typ att jag hade lite känsel i den här. Ja, precis. Ja, jag typ så här, min ena hand var helt bortom
där. Alexanders pappa svettade så ni satt
ute. Ja, han tyckte, han frågade lite sen när vi rullade in mot Borås, han frågade försynt så om det var okej att sänka temperaturen sen vid något läge där vi bara lite då kanske.
Ja. En grad, en halv.
Men det var verkligen så jag sa till Alexander, det här är coachens, det är coachens call. Så du vet, du var dåligt så här. Jag vet att du hade cyklat hela vägen om jag hade sagt det. Ja. Men om inte jag hade sagt något så hade vi fortsatt, men det här är coachens call liksom. Ja. En bra coach vet när träningen inte är vidare konstruktiv längre. Typ så här, mitt mål är inte att göra dig så trött som möjligt, utan vi försöker ju liksom bygga upp det här nu. Han ska ju köra en egen liten Ironman här om 4 veckor. Så att,
aha.
Så, precis, han ska köra inte en Ironman utan en Alexman.
En Alexman. Men det är på Ironman-distans då?
Ja, han kör själv här på oss. 13 juni kommer han köra från Almenäs då. Ja, så vi har skattat en bana. Han kommer köra 3 varv ute på Gamla Varbergsvägen då, så han slipper ta sig genom stan då, onödigt många gånger. Så springer, simmar på Almenäs, vi lägger ut en bana och sen springer 6 varv på våran halv Ironman. Ja, våran slinga som 3 varv blir 21 kilometer, så det är ju det. Så vi ska mäta upp det och göra det ordentligt då.
Nice.
Så det var ett bra utslag av prestigelöshet, men också ett bra utslag av vist coachande,
ja,
tycker jag. Så man får inte bara, allting får inte vara, om allting är spikar så är hammare den, eller typ, om hammare är den här verktyg man har så är spikar allt man ser.
Man undrar lite nu hur det hade sett ut om du hade kört bil hela vägen. Hade det ändå avbrutits där då?
Ja, men jag tror det faktiskt, ja. Så absolut, ja, för att ja, nej, men det finns liksom bara, man får inte ge sig för ofta liksom, naturligtvis, så speciellt inte när man är i hans ålder, man är fortfarande formativ liksom, man ska bygga upp den här hårda huden, men det finns liksom en gräns för hur mycket fel sorts misär man kan tåla. Att bli trött och köra hårt är en annan sak. Men just det här, ja, men nu är det inte rimliga förhållanden för cykling i maj här. Det är inte det vi jobbar efter liksom. Det blir ändå sådana pass på ganska många på ett år, ja, som man är svensk atlet, konditionsatlet. Så. Å andra sidan körde vi ett otroligt hårt intervallpass löpning då, tillsammans.
Ja.
15 fyrhundringar, start 2 minuter som man körde.
Fy fan.
Det jag var med och sprang, inte hela, jag sprang inte hela intervallerna, men jag var med och coachade honom då.
Ja.
Så jag coach sprang kan man säga.
Ja, det är bra.
Och då led han otroligt mycket. Ja, då, ja. Då fanns det absolut ingen prutmån på att vika ner sig.
Nej,
han höll på att dö, men det var bra.
Ja.
Det gjorde jätteont, men det är precis som det ska vara. Det passet ska vara stenhårt. Så att då är det ju liksom så här, okej, det är för att just för att vi kan tagga ner på vissa pass vid fel tillfälle, eller ja, vi kan tagga ner när omständigheterna blir fel för att sen ge hjärnet under rätt omständigheter. Och då har vi ju den både mentala och fysiska kraften i behåll. Och då jävlar kör vi.
Ja, det är gött. Apropå vad var i bra form då, såg du vår kompis Erik som sprang det virtuella Göteborgsvarvet då?
Ja, jag såg det.
Vad var det på 1:14 någonting?
Ja, jättebra jobbat. Ja. Det var otroligt hög fart för att en träningslöpning så där.
Ja.
Jag hade ingen koll på att det skulle gå, för jag menar Göteborgsvarvet skulle väl gått imorgon egentligen.
Ja, så är det kanske.
Så jag fattar inte att de gjorde det virtuella. De kanske har imorgon på sig också att springa.
Ja, det skrev han att han ledde Göteborgsvarvet nu, men att det nog var ganska många starka löpare som inte hade sprungit än. Så det är att man får göra det imorgon också.
Ja, men det är ju imponerande naturligtvis då. På tal om
jag lyssnade på hans podd förresten också, och han sa att han har kört ett av de bästa rullskidpassen i sitt liv här också häromdagen.
Mm-hmm.
Så att han är nog i riktigt bra form.
Okej, okay, ja, jag har ju svårt att förstå mig på. Vi körde ju förbi några rullskidsågar, jag vet inte om vi sa. Nej, det sa vi kanske inte senast. Jag vet inte, men det här klippet i kloppljudet från de här spetsarna hade man ju blivit helt galen på om man hade behövt utstå. Bara en sån sak.
Ja.
Det är huggandet vassa liksom.
Just det.
Där hade man ju fått köra med jättehög volym och någon väldigt aggressiv musik, man skulle kunna stänga det ute.
Ja.
Så det ser otroligt oskönt ut i armbågarna när det liksom hugger i så. Det blir så stumt.
Jag tror att många kör med lite så här dämpade stavar kanske. Jag vet inte, jag kan väldigt lite om rullskidor.
På tal om då så här virtuella lopp, så nu plockas ju det ena loppet efter det andra ur tävlingskalendern. Mm. Åtminstone triathlon. Jönköping 70,3 kastade in handduken igår. Det var ju inte alls överraskande. Det var ju väldigt väntat då naturligtvis, eftersom de här covid-19-reglerna i Sverige nu verkar löpa. Ja, i alla fall när det gäller resor så här 15 juni, men att man pratar om att ja, typ det knappt kommer vara tillåtet att åka, eller det kommer knappt vara rekommenderat att åka längre bilen än 1-2 timmar i Sverige.
Just det.
Så att ja, hela sommaren verkar ju hyfsat körd faktiskt då. Ironmans mästerskap på Hawaii flyttades ju fram till 2021, till februari 2021.
Så då blir det två Ironman Hawaii 2021 då kanske?
Samma som, och det var samma sak 1980. För de första två åren gick tävlingen på ön Oahu.
Mm.
Och då gick det i februari.
Okay.
Och 1980 tror jag var första året man flyttade då till Big Island, Kona, med utgångspunkt. Och man gjorde, bestämde sig också för då att lägga loppet då framledes i oktober för att ge så att säga resten av världen större möjligheter att köra triathlon så. Och att oktober var liksom ett mer rättvist datum.
Mm.
Men då körde man två Ironman det året då, två Hawaii Ironman. Så man körde, så att det finns ju två vinnare 1980. Det finns ju februari 1980 och så oktober 1980 då. Men, och det kommer ju bli samma, blir ju samma sak nästa år, även om då i februari avgörs då 2020 års världsmästerskap då.
Just det.
Det blir så här, ja, jag vet inte, det blir ju absurt. Det blir ju hela världen upp och ner liksom.
Ja, verkligen.
I sammanhanget. Vi har ju fortfarande gott hopp om att arrangera våra event då. Jag skulle väl vilja ge våra event fortfarande en 75% chans.
Ja,
hur känner du? Om du ska sätta en procentsats?
Jättesvårt att veta hur man resonerar i september.
Mm.
Tidigare nämnda Erik pratade ju, de gör ju någon slags maratonsatsning här i sin podcast, han och Niklas. Och där uttryckte han väl stor tveksamhet till om några lopp skulle få genomföras i september också.
Mm.
Men jag vet inte vad man ska lägga för vikt på Erik som expertis just det.
Nej, men
alltså det,
hans gissning är lika god som våran. Ja, liksom.
Det är bara hur ska man veta? Släpper restriktionerna, man får samla mer folk, då kommer tävlingarna bli av ju. Men jag vet inte hur vi känner, när behöver vi veta liksom, för att gasa på?
Nej, jag känner väl att någonstans de sista två veckorna i juli behöver vi bestämma hur vi ska göra, fullfölja våran tanke på, eller våran reservplan, eller liksom kasta in handduken för gott då.
Mm.
Men jag ger fortfarande våra event 75% chans. Jag ger Ironman Kalmar nu. Jag gav dem 25% chans igår.
Ja.
Men i och med att också Ironman nu då som huvudtävling har liksom flyttat fram, du vet, hela idén där med att kvala, och visserligen är ju då, loppet finns ju kvar fast det är framflyttat.
Ja.
Men med tanke på att det ändå är mitten av augusti och att det är, ja, väldigt många utländska atleter då som ska resa hit, så nu är vi nog nere på en 10% chans knappt att det genomförs. Nej. Känner jag.
Ja.
Vilket ju är jättetråkigt, för det har blivit en tradition att åka ner till Kalmar och fira in den här fantastiska triathlonfesten då med allt vad det innebär, och inte minst då våra Colting Bushén-atleter då.
Ja, det är klart.
Så att ett scenario är ju då att Kalmar kastar in handduken tidigt och bestämmer sig för att liksom så här, men låt oss inte hålla folk på halsen längre, det känns helt orimligt för oss att så att säga kunna genomföra loppet, och att restriktionerna ändå hävs någonstans mitt i sommaren, sent på sommaren, och att vi då har chansen att också arrangera en Ironman på våran tävling som någon form av tröst, kanske en klen tröst kanske för många, men ändå någon form av tröst då, att vi gör vårt bästa för att leverera ett sånt jävla premiumevent där i september då.
Just det.
Under bästa tänkbara förutsättningar som vi kan leverera då. Men återigen, allting är ju bara spekulationer. Eriks gissning är lika god som våran.
Mm.
Jag har ju sett, ja, nej, men det blir så här. Ja, det är verkligen så här. Jag vet inte om vi har ju sagt det flera gånger tidigare, men för mig, livet är ju verkligen Groundhog Day. Det skulle inte kunna vara, det skulle bara vara lite mer Groundhog Day om Bill Murray kom in här liksom också i rummet. Annars är det verkligen att vakna upp varje dag. Det är nästan likadant precis hela tiden.
Har du kollat på Groundhog Day nu under lockdown? Det hörde jag in, nu vet jag, jag lyssnar på så mycket poddar, det är det jag gör. I någon podd så pratade de om humor just då, att han är så himla bra, Bill Murray. Att han är en av de bästa komikerna egentligen, fast han är skådespelare. Alltså en humoristisk skådespelare.
Ja.
Och då var det någon som hade sett om Groundhog Day och med emfas hävdade att den fortfarande håller riktigt bra.
Ja, jag vill påstå att den,
men jag har
inte
sett den på 10 år.
Så nej, men jag har definitivt sett den. Jag tror jag såg den så sent som i vintras faktiskt.
Ja.
Och jag tycker den håller klassen, och det är ju framförallt tack vare Bill Murrays skådespeleri. Han är ju en klassskådespelare.
Mm.
Han har ju en tragikomisk ådra i sig som är svårslagen.
Ja.
Och även i Kingpin är han ju oerhört rolig.
Den nämndes också i den podden.
Ja, men alltså,
att han verkligen håller måttet.
Har nog aldrig spelat en sån otroligt arrogant och obehaglig typ som
Kingpin. Jag ska skriva ner det till mig själv nu. Kingpin, det ger vi också som tips till alla andra.
Ja,
den, ser den
och
igen.
Det är ju också, där har vi också en av mina andra favoriter. Det är Randy Quaid.
Ja.
Som då spelar den här Ezekiel, eller vad han heter, den Amish-killen då, som tillsammans med Woody Harrelson då.
Just det.
Är liksom lite grann ett radarpar.
Ja.
Men den har faktiskt en hel del poänger också.
Ja.
Kingpin är faktiskt, det är en rolig film, tycker
jag. Den ska jag nog se om, faktiskt. Ja. Det är ju lite kvalitet.
Ja, jag tycker det. Tveklöst. Alla filmer med Bill Murray är ju väldigt sevärda i regel. Han har ju liksom, han har en timing som är oslagbar.
Mm.
Bowling gör sig väldigt bra på film av någon anledning. jag tycker bowling, och även, jag menar, bowling på film. Jag läste en intervju med, som var gjord med John Turturro i DN då.
Ja.
Och John Turturro, apropå att nu kommer ut en ny film som bygger på hans karaktär, som jag förstår att det bygger lite löst på hans karaktär, Jesus Quintana
i Big Lebowski.
Ja, precis. Ja.
En annan bowlingfilm. Den finns som ett sidospår där,
ja,
i alla fall, lite.
Men ett ändligt, så är definitivt en röd tråd, det är ju bowling genom hela filmen där liksom. Och då spelar ju han har en liten roll, men den är ju episk. Den har ju blivit liksom, hans rollfigur är ju kultförklarad. Mm. Den lever ju ett eget liv nu i form av memes och allting så här, på Instagram och internet så här då. Don't fuck with Jesus. Ja, det är faktiskt riktigt roligt.
Ja.
Ja, så bowling är ju ovanligt sevärt. Bowling är ju inte jättespännande i verkligheten att se. Det är roligt, det är ganska kul att spela bowling.
Ja.
Golf är ju inte heller jättekul att se på annars, men golf görs också jättebra på film. Exempelvis Happy Gilmore tycker jag är en jätterolig film.
Adam Sandler.
Ja, den är ju otroligt tramsig, men den är väldigt rolig.
Ja.
Den har sina poänger också. För att inte tala om Tin Cup med Kevin Costner, den tycker jag är riktigt bra.
Ja, den vet jag inte om jag har sett.
Ja, den är superbra tycker jag.
Ja.
En riktigt härlig. Och det är för att Don Johnson, mycket tack vare Don Johnsons karaktär i den filmen då.
Ja.
Han spelar en riktigt slemmig...
Don Johnson.
Spelare. Ja, fast ändå så här lite härligt solig.
Han är lite häftig.
Ja, han är väldigt bra i den filmen faktiskt.
Ja.
Så att det är väl ändå lite filmtips man kan glädjas åt. Det är en väldigt lättsam film, Tin Cup.
Ja.
Så. Det går bra för alla typ.
Ja, men gött. Då tycker jag vi har gett ganska bra filmtips här också.
Men apropå då inställda event och annat och dåligt väder. Vi tänker ju inte låta oss nedslås av det, utan vi har jobbat lite grann innanför ramarna för vad man kan tänkas göra, åtminstone i form av arrangemang.
Mm.
På ett lokalt plan. Och vi lanserade ju den idén i den förra podden, och vi vill bara påminna om att vi nu på måndag kommer öppna upp för att man kan anmäla sig till ett litet, men ändå litet och familjärt event i Borås som kommer vara återkommande i sommar. Det är en liten swimrun kvällstävling i form typ träningstävling. Det kommer vara arrangerat naturligtvis och utmärkt. Ja, men det kommer vara en liten och väldigt begränsad tävling då, till 50 personer.
Mm.
Men vi kommer låta ut priser och vi kommer vara väldigt trevligt. Vi kommer bjuda på fika, och vi kallar ju den för, hur var det nu Niklas? Borås Swimrun Sprint Series.
Något liknande.
Ja, exakt. För att det är en mini swimrun, fast inte för barn.
Nej.
Det är en sprint swimrun.
Ja. Kalanka swimrun.
Kalanka Cup swimrun, ja. Knatte swimrun kallar vi det. Knatte swimrun för vuxna.
Ja.
Och vi kommer ju då ha en bana som man kör två varv. Det kommer vara...
Har du testkört banan nu sen förra veckan?
Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Därför att vädret har inte frestat mina swimrun. Det har inte kittlat min swimrun-ådra den här veckan.
Nej.
Faktiskt.
Jag förstår.
Men jag kommer ju definitivt att testköra banan och på så sätt också så att säga sanktionera den rejält.
Ja. Det är bra.
Med döpa mig i Pickesjöns vatten och jag kommer definitivt att testköra innan då. Men de två datumen som vi har än så länge då bokat för oss själva, det är 27 maj och 4 juni.
Just det.
Och om det slår väl ut så kommer vi att köra den här typen av event nästan varje vecka fortlöpande under sommaren då. Tanken är att det ska ta för den vanliga motionären ungefär en timme att genomföra, och att det ska vara ett roligt, trevligt, kul och så socialt event som det kan vara i dessa tider då.
Just det.
Och vi hoppas innerligt att vi inte får, att vi inte drar på oss någon badwill, för att vi ändå liksom, ja, för att vi samlar folk inom ramen för det som är rekommenderat och tillåtet idag.
Liknande arrangemang genomförs ju i alla fall i Göteborg och Stockholm för tillfället.
Ja,
så att, jag tror att folk är peppade på att komma ut och röra på sig under lite mer organiserade former än att bara träna själva i alla fall.
Ja, absolut. Och då kommer man kunna gå, då är det ju så enkelt som att man, vi har skapat ett Google Doc där man får gå in och liksom anmäla sig. First come, first serve, vi tar in 50 personer, vi kör ett event i taget, så att vi låter inte man får anmäla om sig sen till nästa event och nästa event då. Det kommer ligga ute länk via min Instagram, det kommer ligga ute via Borås Swimrun också, via Borås Swimruns hemsida.
På måndag.
På måndag.
Vilken
på...
tid då? Tänk om det blir kamp här på låset.
Ja, men vi... Ja, precis. Ja, men det,
man får sitta hela måndagen och uppdatera
lova,
bara.
Jag vågar inte lova, för jag har blivit så otroligt långsam och omständig med andra saker i den här perioden. Jag har vaggats in i den här Groundhog Day-lunken.
Det
är ingenting längre är bråttom överhuvudtaget. Och jag ska inte säga att det är en helt oangenäm känsla faktiskt.
Nej.
Så att jag vågar inte utlova någon exakt tid för när det här släpps. Men det kommer att meddelas i vanlig ordning.
Ja.
Via sociala medier.
Härligt. Ja, men då är det kanske lämpligt för dem som tänker delta i det här att lyssna nu på våra partners och sen framförallt på ämnet som kommer handla om att simma i öppet vatten.
Ja, det kommer handla om att lyfta sin simträning, precis. Men ja, partners först såklart.
Först idag har vi med oss Selexir.
Selexir är ju två olika produkter som jag båda två är flitiga användare av. Dels det här eminenta kosttillskottet som jag äter varje dag. Har gjort ett bra tag nu. Där jag tycker att det har en alldeles enastående effekt faktiskt. Syftet med Selexirs kosttillskott är ju att främja cellernas funktion i kroppen. Och framförallt mitokondriernas tuff uppgift.
Mm.
Det är väldigt mycket av åldrandet sker.
Precis.
Både inom mitokondrierna och i cellen i stort då. Men framförallt det som jag vill lyfta här är produkten Selexir Endurance.
Det är något annat.
Som är en, man skulle kunna kalla det för en performance-dryck eller en booster i samband med träning. Speciellt då långa pass eller extra hårda pass. Och det är en liten portionspåse som man blandar i en flaska vatten.
Liknande som man gör med en sportdryck då?
Precis, ja. Men utan men den här Selexir Endurance har inte den typiska sportdrycksapplikationen så tillvida att den är att energi, socker eller ens någon vidare smak faktiskt.
Nej.
Sanningen är att den smakar lite sådär halvdant. Det är inte därför man dricker den.
Varför dricker man den?
Man dricker den därför att den har en enastående förmåga i att främja både fysiska och mentala funktioner under hård stress. För min del så använder jag den...
Tar man den under...
Man kan ta den innan vissa pass. Exempelvis då när jag körde jättetuffa stavgångspass inför Catalina Swimrun.
Mm.
Jag och Alexander körde 2,5 timmars pass med riktigt hög intensitet upp och ner för Alensbacken. Eller när jag nu kör en del riktigt långa distanspass, cykel. Då tar jag en sån flaska på ryggen och så dricker jag den efter kanske 3 timmar.
Okay.
Och den har effekt då dels, eller ingredienser som dels då påverkar positivt hjärta och aerob metabolism. Som exempelvis då rosenrot, taurin och någonting som heter astragalosid 4. Mm. Som är en typ av ört som är... framtagen, eller som är liksom sourcad för det här ändamålet.
Mm.
Och den boostar den mentala styrkan, bland annat genom guarana-extrakt, grönt te-extrakt, saffran och grenade aminosyror. Den mentala tröttheten ska man liksom inte...
Den ska man inte underskatta.
Nej, man ska inte underskatta.
Speciellt inte man sitter på en cykel som går fort.
Ja, precis. Men också att det finns en påverkan där som det är lätt att glömma. Det är liksom just grenade aminosyror visar sig otroligt viktigt för att hålla motivationen uppe eller hålla humöret och vid gott humör och sådär. Mental skärpa. Sen har vi också då elektrolyter. Det är väl egentligen den andra likheten med en sporttryck. Mm. Och magnesium, natrium, kalium i det här fallet då.
Mm.
Och det här är en produkt som är framtagen tillsammans med Mikael Mattsson som ju då är välkänd auktoritet och professor i fysiologi.
Tidigare poddgäst ska vi säga också.
Tidigare poddgäst, precis. Så att det här är trygga, säkra och fungerande, funktionella ingredienser som man nu har satt samman i den här produkten då.
Härligt. Vet man något om när Selexer Endurance kommer komma med god smak?
Det vet jag inte faktiskt, om man ens tänker. Man kan tänka sig att det här är liksom, det är inte den typen, det är inte den typen av produkt. Jag ska inte, den smakar ju inte illa liksom. Nej. Men det är ju ingenting, det är inte som att köpa en Gatorade, det är inte som att smälla i sig en cola ute på cykelpasset.
Jag förstår.
För de produkterna är ju fyllda av socker, de är ju bara så att säga välsmakande eller goda för munnen. Och visst, klart har effekt på kroppen med socker när man är trött, men det här är en annan typ av produkt som kan tillåta ändå, som i mitt fall, jag kör ju väldigt mycket träning på bara vatten. Och det här hjälper ju då till att fortsätta då, i mitt fall då, jag vill ju driva min fettförbränning maximalt. Och jag har testat den nu, jag använder en eller två påsar då när jag kör mina långa cykelpass och det funkar exceptionellt bra.
Härligt.
Ja, faktiskt. Så att Selexer Endurance...
Om man vill testa?
Ja, man ska testa det här. Då går man in på selexer.se och så använder man koden KOLTING. Då får man en generös rabatt vid utcheckning.
Härligt.
Så kan man testa det här på egen hand och gärna då i samband med de här passen som går lite utanför det vanliga vardagstränandet.
Läge nu då när man inte får cykla i grupp större än 50 personer? Ja, just det. Man ska ut och singelcykla.
Ja, eller cykla med någon kompis eller så, eller framförallt när man fortfarande spänner bågen under träning. Ja. Så funkar Selexer Endurance exceptionellt bra faktiskt. Det här är en helt unik produkt och dessutom svensk producerad, en svensk uppfinning skulle man kunna säga.
Helt otroligt härligt. Kan man säga så här, Selexer håller dig i handen på långpasset?
Det skulle man kunna påstå utan att överdriva faktiskt.
Ja.
Så det vill vi slå ett slag för.
Tack Selexer! Vi har ju också med oss företaget som är vad de heter. Superfruit.
Superfruit. Och Superfruit finns att hitta på superfruit.com. Och man skulle väl närmast kunna beskriva Superfruit som det tämligen stora skafferiet med mängder av fräscha, goda, funktionella produkter, ingredienser.
Kan man kalla det för ett biohacking-skafferi?
Ja, det skulle man kunna säga.
Ja.
Hälften av det som vi använder i vår matlagning hamnar nu vid det här laget är produkter från Superfruit. Jag gjorde exempelvis en shake i morse efter mina par timmar träning där med lite stavgångsintervaller och sup. Och innan jag sen gick och badade med Rufus så blandade jag en liten shake. Och då hade jag bland annat mandelsmör från Superfruit. Jag hade kokosolja från Superfruit. Jag hade maca-pulver från Superfruit. Jag hade baobab-pulver. Tror jag det kan ha varit faktiskt.
Men vet jag inte vad det är. Baobab.
Jo, ja, baobab-pulver. Ja. Ett väldigt komponent.
Nöt, frukt.
Ja, men det är en...
ett bär kanske.
Ja, men det är baobabträdet växer ju i Afrika och frukten från baobabträdet då torkas och mals ner faktiskt då.
Härligt.
På kvällen så brukar jag blanda lite fil tillsammans med ashwagandha som är väldigt bra på att moderera kortisol, alltså det är väldigt avstressande.
Jaha.
Ashwagandha och reishi-pulver.
Låter helt otroligt.
Ja, väldigt, så här, väldigt spännande gott faktiskt då.
Men filmjölk har de inte i sitt sortiment?
Nej, filmjölk har de inte. Det får man faktiskt tillhandahålla själv i sammanhanget då. Och sen kollagen har de också på Superfruit.
Ja.
Faktum är att när jag är ute och cyklar så kan jag faktiskt stoppa på en liten energikaka jag har som ett litet snack. Stannar jag och tar en kaffe mot slutet så har jag en Clean Sportsbar, alltså en sån här liten ekologisk proteinkaka ifrån Clean. Ja. Som också är en del av Superfruit-sortimentet då. Just jag hade också manuka-honung i dagens shake.
Mm. Hur är den manuka-honungen?
Ja, den är världens bästa honung.
Det är så.
Ja, den är exceptionellt god faktiskt. Får man ju naturligtvis äta honung med måtta, men den skänker en underbar sötma och mängder med nyttiga mineraler ifrån den här honungen då.
Låter helt otroligt.
Ofta anser då som världens bästa honung faktiskt. Mm. Så att de har så himla mycket, många bra produkter. Både Elin och Rufus njuter ju av de flingorna som Superfruit har.
Mm.
Olika typer av granola med olika smak då. Kokos, jag hade lite kokos också i dagens shake.
Kokosflingor, ja, riven.
Ja. Ja. Så det finns jättemycket. De bakverken jag har gjort nu det senaste, så då har jag använt både mandelmjöl och kokosnötsmjöl ifrån Superfruit. Mm. Chiafrön såklart i dagens shake. Också i mina bakverk. De har mängder med bra produkter. Det här är bara ett litet axplock om det som jag räknar upp nu som finns i Superfruit-sortimentet. De har också i dagarna lanserat en liten god dryck. Mm. En kombucha-dryck faktiskt.
Fantastiskt.
En av de första svenska företagen som lanserar en egen ekologisk kombucha. Den har jag faktiskt inte testat än, men det kommer bli väldigt, väldigt spännande.
Är du ett fan av kombucha?
Inte sådär per automatik. Vissa är godare än andra, men kombucha har ju en sån här liten syrlig smak. Men det är ju en funktionell dryck å andra sidan, så att den är ju, har ju också den egenskapen då.
Just det.
Så att då skänker den ju en viss smak naturligtvis då.
Ja, det är klart.
Genom samarbetet med Superfruit så har vi ett exceptionellt gott erbjudande faktiskt.
Låt mig höra.
Med 20% rabatt om man använder koden COLTING20. Så varför inte gå in och beställa lite egen smoothie mix, lite mald rödbeta som man kan ha i, eller
vad heter det? Balbao.
Baobab.
Baobab.
Sen har de också rödbetspulver, gurkmeja, kakao. Ja, de har väldigt, väldigt mycket. Så det tar ett bra tag faktiskt att sovra igenom hela hemsidan på Superfruit.
20% rabatt sa du va?
20% rabatt på alla livsmedel.
Då rekommenderar jag att beställa en av varje.
Ja, kan man göra. Då får man en rätt stor låda faktiskt.
Tutti balletti.
Tutti balletti ska man ha.
Ja.
Superfruit.com.
Tack så mycket.
20.
Ska vi berätta då hur man kommer igång med sin simträning?
Ja, inte kommer igång kanske, men hur man kan närma sig med det här med simträning. Vi brukar alltid göra ett simavsnitt varje år och det brukar vara väldigt uppskattat. Och det, även om inte det så här, även om inte det drar så där jättemycket i simtarmen precis just nu, åtminstone inte när det gäller öppet vatten, så tror jag bara vi är veckor ifrån att vi, ja, vi får några varma dagar någon varm vecka och då kommer de små sjöarna bli ganska angenäma att simma i faktiskt då.
Precis, och om inte, för det är öppet vatten vi pratar primärt de här.
Ja, men vi pratar ändå utifrån förutsättningarna att även om man tränar flitigt i bassäng och så här, vi pratar naturligtvis om bassängträning här och nu kommer vi göra, men vi pratar om att användningsområdet är ju för att simma i öppet vatten då.
Ja.
Och det är ju också, det är ju grejen tycker jag med hur man ska tackla den här pågående krisen, och jag pratar jättemycket med mina adepter om det här, våra Colting Borsén adepter och så där lite grann i allmänhet, och det gäller ju också mig själv i det här, för jag hade ju faktiskt ändå satt upp vissa förhoppningar kring den här sommaren och att köra ett antal event och att sådär på min nu då snart 50-åriga age group och hobbynivå då ändå få köra, och då är det bra triggers för min träning naturligtvis då, någonting att hänga upp där man gör kring och på faktiskt då. Och att inte liksom, att inte tappa all den här drivkraften. Man måste ställa sig frågan, varför tränar jag och vilka bakomliggande faktorer är det som gör att man kliver ut ur dörren varje dag och ändå har ett träningsmål i sikte. Och visst, ett event och en hägrande målraka väger ju väldigt tungt naturligtvis då. Men det stora äventyret finns ju fortfarande kvar. Vi pratar om träningsäventyret här för leden i podden. Det finns fortfarande där ute. Sjöarna finns ju där. Bassängerna är öppna. Nyttan, glädjen och kicken av att ha genomfört ett träningspass finns ju fortfarande där. Det är bara att det blir lite mer riktningslöst i ambitionen. Så att ambitionen skulle ju istället kunna vara kopplad på att utveckla en kanske svag gren till en starkare gren, och att man kan göra det nu utan stress. Man behöver inte komma i jättebra slag fram till en viss tidpunkt där man har ett event. Man kan fokusera faktiskt tämligen så här. Man kan vara lite så här. Ja, man kan spetsa sin träning i en gren och strunta kanske i någon annan gren som man redan är duktig i, för att man vet att det kommer inte bli någon event nu på ett bra tag ändå. Man kan förkovra sig i lugn och ro. Och då vet jag ju att för många är ju simningen en sån här stötesten där man känner att det finns ett stort motstånd. Man känner att man kanske inte aldrig riktigt har tid att förkovra sig så mycket som man vill eller kan.
Är det inte lite så i triathlon också att eftersom hur mycket de olika grenarna förhåller sig till varandra i tid på tävlingen, så kanske också förhåller sig i träningen då, vilket gör att det blir mindre simträning kanske så för många.
Ja, så kan det säkert vara. Plus att simträning har ju ett visst motstånd runt sig. Det är lite stältigt där mer än annat. Det är inte så som att ta på sig skorna och springa ut utanför dörren, utan i regel ska man ta sig till en simbassäng. I regel ska man liksom fightas för att få någon plats i bassängen eller passa.
Sen blir man blöt också.
Ja, men det är lite så här. Det kan vara lite omständigt att simträna, om man inte nu har en sjö utanför och det är sommar jämt och ständigt. Men det är det ju inte heller då.
Nej, precis. Men en sjö är ju både, som du sa då, ett äventyr och... Det är också det är väldigt glest mellan folk i en sjö.
Det är social distancing. I dessa tider. Ja, ja, tveklöst. Jag har ju funderat väldigt mycket på det här. Vi har ju haft mycket, ganska livliga diskussioner hemma. Eller ändå så här hyfsat filosofiska diskussioner. Där vi har pratat om hur oerhört lättvindigt vi ändå har sluppit undan här i Sverige. Jag har varit i kontakt med kompisar så där som har befunnit sig i Spanien under den här perioden. Och som då faktiskt mer eller mindre har suttit inspärrade hemma och inte fått ta sig ut och simma. Och jag vet ju att jag kan ju bara tala för egen del. Men jag har ju haft otroligt svårt att acceptera en sån situation i Sverige. Och det blir ju så här, rent hypotetiskt, vad hade hänt om Sverige hade följt det exemplet som resten av världen har, eller resten av Europa har gjort i det här fallet, åtminstone Spanien och Italien. Och jag kan ju säga att jag hade ju känt mig otroligt kränkt.
Jag hörde nu bara om två fransmän som blev tagna av polisen då och böter, för de var ute i havet och dök med dykardräkter.
Ja.
Bara några dagar då innan de lättade på de restriktionerna i Frankrike. De klarade liksom inte sitta kvar hemma och vänta. De behövde ut och träffas. Och då var de ju ändå under vattnet med masker på sig.
Jo.
Och du vet, tänk bara, alltså de klarade inte av, de var tvungna att sticka ut. Det var bara dagar kvar innan restriktionerna lättade. Och det hade blivit problem i Sverige, du vet, där det är så glest med folk och så mycket natur. Att hålla folk inspärrade.
Ja, du hade accepterat att någon hade sagt till mig så här, du får inte gå ut och springa. Eller du så här, när man måste stanna inne, utom när man ska gå och handla då. För då, kan man, då är det tydligen så här att, ja men då går det bra. Eller så, det är ändå så här, folk måste handla.
Men du var ändå med om det när vi var på Fuerteventura, att du blev stoppad av polisen som sa till dig att du var tvungen att gå hem igen. Vad hade du sagt om det hade skett här på Riosa?
Jag hade bara inte accepterat det, för jag hade inte förstått logiken bakom så här. Jag hade förstått logiken i så här, nu gäller det att undvika andra människor.
Ja.
Okej, jag kan förstå den retoriken, jag köper logiken i det.
Ja.
Men jag kan inte förstå att om jag ser till att hålla mig ensam, då, fast jag gör det på ett fysiskt plan, jag går ut och springer i skogen, jag springer ut på Riosar, och om jag nu skulle se någon så skulle jag vända och springa åt andra hållet, typ så här. Jag träffar ju nästan inte någon när jag är ute i skogen ändå. Det är möjligtvis man passerar någon på avstånd eller så,
ja.
Men så här, så att förklara för mig på vilket sätt jag utgör en risk för mig själv och andra om jag är ute i skogen och springer.
Ja. Det var ju lite motsägelsefullt då när vi var i Spanien. Vi fick sitta på en restaurang, 20 personer.
Ja.
Det var okej att vi gjorde det första dagen utan det här nedstängningen. Då,
på inte 120 personer totalt, där inne minst 220.
Ja, på frukostbuffén och sånt. Men vi fick inte simma i havet.
Nej, men det blir så här, jag hade aldrig accepterat det. Jag tror inte svensken i gemen hade accepterat det, just därför att det blir så här, det måste finnas nyanser i en sån här då lockdown eller så. Och det är ju en helt separat diskussion. Otroligt lättvindigt folk har låtit sina demokratiska rättigheter liksom ifråntas så där, och hur det verkar, det är en helt annan diskussion, men just detta att om det nu hade varit så att så här, att nej, men du får inte ens typ du får inte simma helt isolerad i en sjö så här. Det hade ju varit fullständigt sinnessjukt.
Ja, verkligen.
Ja, men alltså det hade varit en sinnessjuk värld vi hade levt i, och det blir ju lite så här, ja, vi var otroligt lättvindigt, vi ändå har klarat oss undan där i Sverige då. Men hur som helst, i det här då, jag menar att simma då, nu blev det ju, hamnar vi på ett sidospår direkt där, men men det är ju också en underskattad aktivitet, därför att det är ett stort äventyr att känna sig så trygg och säker och kompetent att man kan njuta av simning i en sjö eller öppet vatten, vilket öppet vattendrag som helst. Eller att överhuvudtaget kunna njuta av simning. Jag uppfattar att simning för många är ju en stötesten. Det är omgärdat av väldigt mycket, inte trauman kanske, men väldigt många negativa känslor.
Ja.
Typ att det är svårt, det är jobbigt, fast det är jobbigt på fel sätt. Det är otäckt, det finns risker med det, och den en övergripande känsla av otrygghet och osäkerhet. Det är otillfredsställande på det sättet då. Och där är ju då en av mina, en mission för mig som coach, det är ju att överbrygga de känslorna och istället då visa på att med rätt träning, rätt utrustning, rätt teknik, rätt inställning och så vidare, rätt mindset, så är simning precis den raka motsatsen. Det är en av de mest njutningsbara och framförallt en av de bästa fysiska motionsformerna som finns, och det är en livslång motionsform när man har väl liksom satt den vanan då.
Just det.
vad som än händer i livet med olika typer av sjukdomar och skador, så är simning i regel, eller vattenträning i regel, det som man kan hålla på med längst. Det är minst begränsande, men det kan ändå vara och är enastående bra fysisk träning.
Ja, verkligen.
Så att det är vad det här avsnittet handlar om då, liksom. Det är väldigt få vuxna människor som börjar och simträna som bara gör det med, där man sätter liksom en gräns och säger att nej, men jag vill bara använda det här i bassäng för jag ska bli, ja, inte vet jag, mastersimmare då, simma 15 000 på tid. Det är inte jättemånga som börjar med det. Ungefär lika konstigt som jag skulle ge mig till friidrottsarenan och säga jag skulle börja hoppa stavhopp, för jag tänker med en karriär i H50. Ja. H50 masters är stavhopp.
Det kanske hade varit något.
Jag vill vara stavhoppsmotionär.
Nej, men det finns... De är inte många stavhoppsmotionärer.
Nej, det är inte jättemånga. Jag tror att det är framförallt, jag tror att det kanske finns några, men det är typ Mirosalar och några till kanske, men jag tror inte att det är många som börjar så här, men jag tror att fan ska börja hoppa stavhopp.
Nej. Så. Simning är ju mer vanligt att börja med i vuxen ålder, såklart.
Ja, Niklas, du har ju gjort den här resan. Du har ju varit, gått från att vara i princip helt simokunnig, mer än att du har varit, ja, du har varit simkunnig. Du har inte drunknat om någon har puttat dig i poolen.
Nej.
Men till att ändå ha tagit steget.
Kanske
till...
inte i alla fall.
Nej, du var inte bra på att simma, så mycket kan jag säga.
Nej, jag simmade ju inte 50 meter bröstsim utan att vila 2 gånger i alla fall.
Och därifrån har du ändå tagit dig till att ha faktiskt gjort ett antal turer i öppet vatten och, ja, där man definitivt kan idag kan kalla dig för en habil open water simmare om du får träna lite.
Ja.
För vi pratar inte om hur snabb man är här, det är inte det handlar om, utan att så här, nej, men du kan tryggt gå ner och göra en simträning i öppet vatten om det så krävs.
Ja. Och jag är framförallt bekväm med att vara i öppet vatten.
Det är det viktigaste.
Ja.
Det är det viktigaste.
Ja. Nej, men den resan gjorde jag ju.
Ja.
Och där hjälpte du mig som coach. Men jag tror också att du hjälpte mig lite som arbetsgivare. För vi har ju använt min simkunnighet till att filma dig i Thailand. Så, för att jag har kunnat vara i vattnet.
Ja. Det har varit en sån här krav på vidare anställning.
Ja. Du behöver vidareutbilda dig här i vattentrygghet. Ja. Ja.
Jo, men det kan ju finnas olika verktyg man får använda. Olika hävstänger som man får använda sig av. Men du är ett bra exempel på någon som har gjort den här resan. Då, och ändå så här, du har inte haft någon direkt... Du hade ju ändå inte något stort event som du skulle träna för. Det var inte så här att jag ska köra Ironman, så nu måste jag fan börja lära mig att simma.
Nej.
Utan det har ju varit mer så här att men varför inte ta chansen här nu då när jag ändå omges av simning och simmare.
Ja. Men dels
det det följs ju ganska naturligt för dig att genomgå den här processen.
Ja, det hade ju varit konstigt att inte göra det i den miljön som jag ändå befunnit mig i sedan dess.
Precis.
Och dels så kan man ju tycka att det är lite så här, nästan lite pinsamt att inte kunna simma bättre i vuxen ålder. Och så är man ju lite otrygg i, alltså jag har ju alltid varit vattenrädd och sånt. Så att man är alltid lite otrygg när man är i vattensammanhang.
Ja.
Och det har ju varit, det är en befriande känsla har det ju varit att lära sig simma. På många sätt.
Jättebra Niklas, för du blir ett väldigt bra bollplank i det här, för att det är ju en sån här grej som man kan känna då att så, eftersom jag är ju inte född simmare på något sätt. Jag lärde ju mig simma. Ja, jag var jättedålig på att simma. Jag var ju sämst att simma i hela klassen. Jag lärde mig tidigt något form av hundsim. Jag har aldrig varit rädd för vatten, tvärtom. Jag har gillat vatten, men jag var ju verkligen inte att anse som en simbegåvning på något sätt. Nej. Så det var ju också långt om längre som det tog för mig. Men jag har ändå simmat i hela mitt vuxna liv. Det är så länge sedan. Jag kan ju inte komma ihåg en dag det inte jag liksom älskat att vara i vatten. Så att det kan ju vara naturligtvis lite svårt för någon som jag att relatera till en människa som känner sig så som du gjorde, otrygg. Simning är främmande, det är omgärdat av de här negativa tankarna. Det är oskönt liksom som motionsform. Det är det sista man skulle välja. Liksom. Varför inte bara gå ut och cykla eller springa eller göra något annat som är liksom rimligare eller mer tillgängligt. Så att det blir ju ändå så att man får ju bryta ner det här då. Jag får ju alltid tänka på liksom att det här är inte självklart för människor. Tvärtom, det är faktiskt mer en naturlig instinkt att ha väldigt mycket respekt för vatten. Och så. Och det är ju någonting jag menar, jag har ju ändå coachat simning i 30 år också. Och jag vet ju vid det här laget att det är ganska många bitar som ska falla på plats som man behöver jobba med innan då det här negativa vänds till något positivt och konstruktivt.
Just
det. Där man faktiskt kan känna att simning, fan, det är ju det bästa jag någonsin har börjat med. Vilken jäkla glädje och vilket stort härligt äventyr som väntar där ute. Vilka dörrar som öppnas där man kan simma. Vad många event man kan vara med på. Vad mycket man kan göra i social form. Vad många roliga träningsformer man kan göra. Vad väldigt mycket mindre begränsad man är i allt, i alla sammanhang. Och så här, vad mycket tryggare. Och, alltså så här, det är ju det är en kompetens att äga.
Verkligen.
sådär,
som man rekommenderar alla, ja, när man själv har gjort den resan i alla fall.
Och då börjar det med den första biten, och det är att utveckla en rimlig teknik. Och nu när vi pratar om simning så är det ju, vi pratar ju om crawl här. Ja. Vi pratar ju inte om det här att klara av att trilla ut från en båt och kunna med nöd och näppe bröstsimma 200 meter. Det är ju simkunnighet och att klara sig från att drunkna. Det är inte det vi pratar om här, utan vi pratar om att utveckla ett fungerande crawl som motionsform. Och crawl är ju den enda rimliga simformen i öppet vatten. Det är också den enda rimliga simformen i våtdräkt, och det är egentligen den enda rimliga simformen överhuvudtaget, så vill inte man är tävlingssimmare och ska tävla i bröstsim.
Just det.
Då kan det vara orimligt, annars är det helt och hållet orimligt på alla plan tänkbart och på alla plan liksom sådär, så är bröstsim orimligt.
Ja.
Så det är crawl som gäller, och då gäller ju det liksom att hitta den här tekniken för crawl, och det är ju kanske det. Vissa sätter det ganska bra och enkelt från start. Vissa har väldigt mycket mer problem. Och det börjar alltid, Niklas, med huvudet.
Ja.
Och andningen.
Ja, det, framförallt andningen, men det har ju med huvudet att göra, ja, såklart.
Ja. Det har ju, de sakerna går hand i hand. Därför att instinkten för oss då, om vi inte är simvana, det är att vi vill lyfta huvudet uppåt och framåt. Och det är det sämsta man kan göra för att få ett fungerande crawl. Därför att när du lyfter huvudet uppåt och framåt så kommer resten av kroppen att sjunka. När man krålar så måste huvudet bäras av vattnet. Ska huvudet bäras av luften så blir det otroligt tungt för ryggen. Och hela kroppen hamnar i den här uppförsbacken med släpande ben. Så att huvudet måste ner i vattnet, ansiktet måste ner i vattnet. Och huvudet måste vila avslappnat i vattnet. Andningen sker ju sen åt sidan.
Just det.
Ett fungerande krålsim, där roterar ju kroppen från sida till sida. Det är ju som att man sätter ett grillspett rakt igenom kroppen. Och så här vrider man det grillspettet, så man skruvar på det här då. Så det är inte att man jassar från sida till sida, utan att det är ju att kroppen liksom roterar längs en inre axel. Och då när man vrider upp kroppen åt höger så kan man vrida kroppen åt höger, alltså när armen är i luften, och vice versa då åt vänster. Det är ju så andningen måste ske.
Jag har någon gång lärt mig att man ska andas lite i armhålan. Ja. Kommer det från dig eller kommer det någon annanstans från?
Ja, men det kan mycket väl komma från mig. Ja, ja, men så är ju. Det är ju en bra bild i huvudet av hur man faktiskt ska göra. Då man vrider huvudet snett bakåt naturligtvis då.
Jag kan ju säga när andningen lossnade för mig.
Mm.
Alltså hela... Jag hade ju ganska lång väg innan jag började med crawlteknik överhuvudtaget, med att känna mig trygg i vatten och sånt. Men jag koncentrerade mig jättemycket i början på att andas in.
Mm.
Och det, jag fick aldrig till det liksom.
Nej.
Men sen så hade vi ett snack du och jag. Och då sa du att nej, du ska koncentrera dig på utandningen. Det är det viktiga. Och då lossnade du allting.
Exakt. Och det är ju tips som är väl värt att repetera där. När jag coachar en ny person som ska lära sig att simma, lära sig att crawla, så börjar vi alltid med det. Vi börjar med huvudets position. Och så är det så här, fokusera på utandning. För innan du har andats ut så kommer du inte att kunna andas in ny luft. Och man tänker ju aldrig på andning i det vanliga livet när vi motionerar eller vad vi än gör. Därför att vi har ett naturligt flöde med in- och utandning, och vi har en konstant tillgång till luft. När vi simmar så har vi ett fönster som vi kan andas i. Alltså ett tidsfönster. Och det är precis när vi har vridit upp huvudet. Och då har vi inte tid. När vi väl har vridit upp huvudet så måste vi redan ha andats ut. För att vi ska ha tid att andas in.
Just det.
Och då är ju utandning... Det blir ju så här... Det blir ju liksom så här... Lite... Man kallar det för yogandning. Men det är ju så här... Det är väldigt distinkta rörelser. Och väldigt distinkta andningsmoment. Man andas ut med en stor push. Man blåser ut. Och sen så andas man in... Liksom, det är snabbt. Det är inte det här flödet, det pyser in och ut så här. För det hinner man liksom inte i simning. Utan det är så här...
Mm.
På den nivån.
Ja, men så här, jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt svårt att andas ut under vattnet. Jag tänkte att jag kommer aldrig kunna ta i så mycket. Det känns som att jag behövde ta i så otroligt mycket för att andas ut under vattnet i början.
Mm.
Men sen, liksom, när jag tränade på det några gånger liksom. Sen bara, okej. Kommer man på hur det funkar? Ja. Det är inte så tungt egentligen. Det är bara att det är en konstig känsla i början.
Absolut. Det viktigaste är ändå att man gör en utandning medan huvudet är i vattnet. Mm. Så att utandningen är gjord innan man andas in. Och det är påfallande sällan som det här liksom nämns. Eller liksom att man talar om det då. Men det är väldigt viktigt då. Det beror ju på att många som lär ut simning. Man är så van vid det att det är så självklart. Men du måste andas ut innan. Och när?
Mm.
Ja, du ska andas ut med huvudet i vattnet såklart. Och då andas man ju också ut, precis. Det är både genom näsan och munnen samtidigt. Man liksom blåser ut.
Mm.
Sen när man andas in, då gör man ju det primärt genom munnen då, naturligtvis då. Men det är ju det första. Huvudets position ner i vattnet. andas ut innan du andas in, och andas inte för sällan. Jag brukar ju säga att man aldrig ska andas mera sällan än vårt tredje armtag. För andas man mer sällan än så får man för lite luft helt enkelt. Mm. Så att man ändå har en rimlig andningsrytm. Det är nummer ett. Och det är så här, det här är ju simteknik 101, det här är ju basic tips liksom. Men det är ändå så här, det är hållpunkter i sammanhanget då. Sen är det ju så här att om vi kliver ner då från, går vidare ner i överkroppen, så kommer vi till armtaget. Det är ju det som driver kroppen framåt. Och där får man inte vara för långsam med armtaget. Alltså det här, det får inte gå för långt. Man måste ha ett rörelsemönster. Vi brukar jämföra det med skillnaden mellan att promenera och att springa. Promenad i all ära, det är ju en jättebra transportform. Men om man coachar någon för en aktivitet som bygger på att man ska ta sig fram fort, så brukar man sällan bygga det på att man utvecklar promenerandet. Utan då blir det så här, men vi måste springa.
Kan man jämföra det med frekvens då?
Ja, precis. Det blir så här, vi behöver ha en högre rörelse. Plus att i vatten, som är liksom ett bärande element, så behöver vi ha det här rörelse. Vi behöver liksom ha en rörelseekonomi som funkar då. Så att man ska inte vara rädd för att skvätta. Det är också en sån här myt då, att man inte får skvätta.
Får man inte? Ja, det är lite så simbassängs inomhus.
Ja, men man ska simma snyggt och sånt trams liksom. Man ska våga veva på armarna och liksom hitta en rytm som är rimlig. Man ska liksom utgå ifrån att man ska springa simning om jämförelsen tillåts, och inte promenera simning. För att promenera simning, då blir armtaget det blir för stelt, det blir för långsamt, och framförallt så spänner man armarna väldigt mycket. Och man spänner armarna i den här fasen över vattenytan. Det kallar man för återhämtningsfasen av armen. Alltså när man tar armen tillbaka till ett nytt armtag. Allting armen gör i luften bygger bara på att snabbt komma tillbaka till nästa simtagstillfälle. Det är den enda uppgiften armen har i luften. Det är att snabbt, så fort som möjligt egentligen, skicka fram armen så att armen är redo att ta ett nytt simtag. Mm. För det är där man genererar fart. Det är liksom när man har vinklat handleden och man har liksom fått tag i vattnet då.
Just det.
Så att det här, det får inte vara för sävligt, det får inte vara för långsamt, framförallt får det inte vara spänt. Man kan mycket väl egentligen bara tänka så att man ska kasta fram armarna. Den högsta hastigheten hela armen ska ha i hela simtaget är precis när handen går i vattnet framför huvudet.
Bara, du sa vinkla handleden här.
Ja.
Och så visade du för mig.
Just det.
Men de som lyssnar såg inte det.
Nej, men det är ju som så att man kan tänka sig att armrörelsen är ju, om man tänker sig att armtaget är som en väderkvarn.
Mm.
Fast så tänker man att armen gör ju ingen cirkulär rörelse. En väderkvarn går ju runt helt och hållet. Och längst ut då på väderkvarnen kan man tänka sig att handen sitter. Det är längst ut då liksom på väderkvarnens vinge, det är handen.
Mm.
Utan man kan tänka sig att det är samma då konstanta bana. Alltså det är en form av en cirkulär rörelse, fast den är mycket mer elliptisk än vad den är cirkulär. Mm. Och då är det ju så att när armen kommer i och handen träffar vattnet längst fram, så fortsätter ju rörelsen ner i vattnet.
Mm.
Så det finns ju liksom inget läge där armen bara går rakt fram på ytan. Utan att armtaget ska ju faktiskt siktas snett ner i vattnet.
Och så man vinklar handen liksom framåt.
Ja, precis. Ja. Så att om jag, när man filmar framifrån då och tittar framifrån, så ska man ju se handryggen.
Ja.
För det är så här, handen kommer uppifrån i någon mån. Och sätts in och fortsätter då ner in i nästa simtag. Det finns inget läge där armen går rakt fram, bara sträcks på ytan. För vad som händer då är att man nästan alltid ser handflatan.
Mm.
Och då har man ju då är det ju stopp och belägg. Det är så här, då vill man bromsa sin framfart i vattnet.
Just det.
När man visar handflatan. Så att man kan enkelt säga så här att handen ska aldrig stickas i på ytan, utan den ska liksom ner i vattnet direkt, och att handleden ska vinklas, och därmed vinklas också armbågen och så vidare då. Så att det där är ju lite övning, och det där är ju ingenting som jag tror att att man lär sig liksom via våran podd, utan men känslan ska vara ändå att man kastar fram armarna, och att det är liksom ändå en ganska rask rörelse.
Mm.
Därför att om man har ett för långsamt armtag, och det, framförallt om man låter armen spendera för mycket tid i luften, alltså att man försöker hålla i armen i luften, man försöker simma snyggt, att det ska se snyggt ut för någon imaginär simfröken på kanten.
Mm.
Då slutar det med att man spänner jättemycket av musklerna, armtaget blir långsamt, och det enda sättet som kroppen kan drivas fram då, det är om man sparkar hårt med benen.
Mm.
Sparka hårt med benen kostar jättemycket syre. Sparka hårt med benen är egentligen förbehållet bara sprintsimning. Det är den bilden de flesta har av simning. Det är att se Sara Sjöström simma 50 frisim med noll landningar och sådär. Det är väldigt långt ifrån vad simning är i öppet vatten och distans. Det är ungefär lika ointressant som jämförelse som det hade varit att titta på Usain Bolts 100 meter och använda det som någon form av sinnebild för hur man ska träna för sitt första maraton som medelålders man, kvinna, sådär va?
Just det.
Så att man ska liksom ändå våga veva på. Det kommer att skvätta. Man ska tänka på att man ska vinkla handlederna. Och man ska tänka på att hålla tillbaka bensparken ganska mycket. Så att man inte sparkar för hårt. Så att simningen ska komma från höften och uppåt.
Ja.
Simningen ska komma från höften uppåt. Och jag tror inte vi ska göra det mer komplicerat än så, Niklas, när vi pratar om teknik. Utan vi går vidare och säger att teknik, absolut. Men sen är det också fysik.
Ja.
Och
fysik som i simfysik då.
Simfysik, som att utveckla sin simfysik. Så att, som
genom att
utveckla
att
sin fysiska förmåga. Mm. För du vet precis som jag att det är ju inte bara tekniska begränsningar, utan man behöver ju också vara fit för simning.
Ja.
Man kan ha styrketränat mycket, man kan vara stark, man kan ju komma från skidåkning och vara jättevan vid liksom överkroppsarbete. Men om man inte har simfysiken så kommer man ändå bli väldigt trött väldigt snabbt.
Mm.
Det är för att simfysik är speciellt och det ska man känna till. Så att just det att man blir andfådd när man simmar, det är inget konstigt. Det blir man. Simning är en intensiv motionsform så tillvida att det finns liksom ingen motsvarighet till promenad. Utan man, det är liksom så här.
Ja, det skulle vara bröstsim då?
Ja.
Det som är promenad kanske.
Ja, ja. Men det, simning är ganska så att säga relativt jobbigt. Sen är man ju, när man blir en bättre simmare, så har man ju lite olika växlar att gå på naturligtvis.
Mm.
Men det är ändå så här att det är en hård fysisk aktivitet. En mycket, mycket, mycket effektiv träningsform. Och den är väldigt, väldigt, väldigt bra då för kroppen på alla sätt och vis då i fysisk träning.
Ja, det var lite förvånad över då när man började crawla. Då när man liksom hade fått tekniken och någonting som man kunde göra som pass, riktiga simpass.
Just det.
Att man blev svettig i vattnet. Ja. Det var ju en nyhet för mig.
Absolut.
Jag trodde inte det gick.
Men många tror ju att de gör fel, Niklas, när de blir anförda. Typ så här, vad gör jag för fel?
Ja.
Du gör inga fel. Faktum är att du simmar rätt bra tekniskt. Men du är inte simfit än.
Nej.
Det är jobbigt. Det ska vara, du gör inga fel. Det är bara att du är inte fit för att liksom, du får simma korta sträckor och göra det i form av intervaller. Och det ska vara jobbigt. Bara så här. Och för det är ju samma för mig. Om inte jag simmar på några veckor, även om jag skulle träna andra saker och gå på gym och sådär, så känner jag ju en klar skillnad i vattnet, att jag är liksom inte, jag orkar inte riktigt lika mycket.
Nej.
Och om man då tänker sig att man följer de här tekniska råden då, som vi nu i all som vi försöker då förenkla. Det finns ju naturligtvis många, många nyanser i det här. Om man väljer exempelvis att gå på en personlig träning med mig då, då är det ju många, många fler nyanser. För då jobbar man ju hands-on och då kan man filma och visa. Så här, då tar man ju varje, bryter man ju ner varje del. Men simmar man på rätt sätt så ska man ju faktiskt känna sig att man blir trött i överkroppen.
Mm.
Inte bara att man blir så här diffust trött eller bara andfådd. Utan det ska kännas så att man faktiskt blir trött i överkroppsmuskulaturen. Och framförallt i de breda ryggmusklerna, så latissimus dorsi.
Mm.
Och i axlarna och även i bröstet. Så, där, i bröstet. Så att det ska kännas att man verkligen så här, men det här är ett hårt arbete för överkroppen. Därför att simning då, distanssimning, ska vara överkroppsdriven. Och återigen, man ska simma från höften uppåt och inte från höften och neråt. Många då som kommer, som är motionärer och lärt sig själva eller gått någon simkurs som kanske inte har så mycket koll på läget, de sparkar ju frenetiskt med benen, vilket då leder till jättestor syreskuld.
Mm.
Men inte speciellt mycket framfart. För man ska veta att simmare som utnyttjar sin benspark maximalt, de har också otroligt rörliga vrister och knän och höfter och sånt då, vilket folk i allmänhet inte har.
Nej.
Att sparka väldigt mycket är liksom inte konstruktivt på så många olika plan. Och sen så rör sig armarna så i slow motion. Armarna rör sig reaktivt i förhållande till benen. Det ska vara tvärtom. Benen tillhandahåller bara stöd och balans. Det är bara en sån här liten dutt. Så här. Det är ungefär som armföring när man springer. Då.
Mm.
Så att det tar tid att bli simfysiskt fit. Så att det är så här, det är också en process. Det går ganska fort i början. Alltså att man höjer sin nivå ganska mycket. Men man ska inte tro att man gör någonting fel bara för att man blir andfådd i början. Eller bara för att man känner att fan, okej. Jag tror jag hittar rytmen, men jag blir jättetrött på 25 eller 50 meter. Du gör säkert helt rätt, men du måste simma ganska många av de här 25 eller 50 meters längderna innan liksom, du kan använda den tekniken konstruktivt för att simma längre distanser.
Mm. Precis som med löpning också. Man behöver få flåset när man börjar springa. Liksom.
Ja, och i löpning har man ju det här att man vill undvika skador. Då kan man inte forcera sin löpning, utan då ska man ju varva det med, även om man...
Det kan man göra mer i simning, det är inte samma skaderisk.
Nej. Det är ju mer att man liksom inte rent, att man inte orkar hålla sin teknik. Det blir liksom så här, man blir trött snabbt så.
Mm.
Och jag kan ju bara säga som referens att jag simmar ju väldigt mycket 50 meter intervaller i min träning fortfarande, för att jag kan hålla en högre relativ fart. Alltså en kilometer, jag skulle ha simma en kilometer i sträck, då hade det inte blivit, det hade inte varit någon vidare träning för mig i min nuvarande simform faktiskt. Jag skulle aldrig få för mig att simma en rak tusing i bassäng, aldrig. Jag simmar mycket hellre 10 gånger 100 som intervall. eller ännu hellre 20 gånger 50 meter på en starttid där man startar då exempelvis varje 50 sekunder eller varje minut, eller att man har en vilo intervall då, varje, ja, vila 15 mellan varje intervall då. Den högre, det blir en mycket högre relativ eller jämförande fart, alltså kilometerfarten eller farten per 100 meter som man ofta pratar om i simning, blir mycket högre. Träningen blir mycket mer effektiv. Allting blir mer effektivt. Rörelseekonomin blir bättre. Om man bryter upp det i korta intervaller. Du kan fortfarande simma många sådana intervaller. Du kan fortfarande göra långa pass. Du kan ha en lång träningstid. Men du bryter upp det. Nu pratar vi om bassängträning.
Ja.
Och bassängträningen är ju för alla nybörjare det absolut viktigaste och bästa sättet att bli bättre i simning. Inte minst för att man kan slappna av på ett bättre sätt då.
Precis.
Och den fysiken tar man sedan med sig ut i öppet vatten. Och då kommer det vara mycket, mycket enklare att simma långt i sträck och så här i sammanhanget då.
Finns det inget värde i att testa och simma långt i bassäng och så innan man gör ut det heller, eller är det alltid liksom, även om man är nybörjare,
man kan göra bra det, att köra det kan man absolut göra med tiden och man kan göra olika tester och sånt där, men det är ju inte det sättet, det är inte sättet man tränar på för att bli bättre från start. Det man använder som, kan man använda som lite test och så, men just för den här återkommande simningen då är det största misstaget motionärer gör, man simmar för långt och för långsamt och för dåligt, alltså man försöker simma för långt i sträck.
Ja.
Och det blir ineffektiv träning. För att folk, man är inte...
Ja, då blir både teknik och fysik...
Ja, det blir någon form av... Det blir lidande. Ungefär som att se en jävla sengångare röra på sig i vattnet. Liksom. Det blir inte effektivt. Liksom. Det blir någon form av motion då, i bästa fall. Men det blir liksom inte simträning för prestationsutveckling eller för att höja sin klass som simmare. Sin simkompetens utvecklar man absolut inte på det sättet. Då. Så att man ska vara medveten om att simfysik är en faktor. Och att bara för att man tycker att simningen är jobbig så betyder inte det att man gör fel. Däremot så ska man ju se till att den jobbiga känslan inte hänger på att man inte får luft. Då, som du beskrev Niklas, att man inte andas ut ordentligt.
Nej.
Eller att man andas för sällan därför att man har den här bilden av att i simning andas man väldigt lite. Återigen, vem skulle få för sig att hålla andan och andas 4 gånger per minut när man springer? Nej, det hade ju blivit en otroligt dålig löpning av det.
Verkligen.
Ja.
Så där har man inte de begränsningarna. Nej, jag andas ju nu för tiden, nu simmar jag inte mycket, men tvåtakt kallas det, va?
Ja, man, då andas du på varje höger eller varje vänster.
Ja.
Jättebra.
Ja. Och så brukar jag köra varannan längd åt höger och varannan längd åt vänster. Så jag kollar alltid åt samma håll när jag simmar i bassäng.
Det går alldeles utmärkt.
Men jag har märkt att i början på simpassen, innan jag har fått upp flåset, så är det mycket lättare att andas tretakt. Och sen när jag blir lite trött, då... blir det tvåtakt, för att då får, för mig, jag får en fantastiskt bra rytm. Det som du demonstrerade så fint innan med din in- och utandning.
Just det. Just det. Annars man tretakt har man med det här att man faktiskt håller andan en liten stund där innan man andas ut. Så här. Och tretakt är liksom en bra så där, insims, uppvärmningstakt kanske innan man kommit igång. Liksom.
För mig är det, men det är många som använder det kontinuerligt också.
Ja, men jag skulle nog ändå vilja påstå att tittar man på duktiga distanssimmare så när man väl är uppe i hårt arbete då kör man tvåtakt. Mm. För att syretillförsel är så viktigt för oss. Det är så otroligt begränsande att få för lite syre.
Ja.
Så att det är bara, man får tänka så här, sprintsimning, det är något helt annat. Det är inte det vi tittar. Alltså det är klassisk bassängsimning. Det rent fysiologiskt är sprint och i längsta fall medeldistans liksom.
Mm. Men vi kan säga det när vi ändå pratar om andning då, som jag tycker har varit användbart när man sen är ute i havet eller i en sjö, är ju att ha tränat, så som jag sa, att man andas åt båda hållen.
Jätteviktigt, det är jättebra Niklas.
För i början andades jag bara åt höger i 2 år. Och det blir jobbigt om man simmar ute och vågorna kommer från höger.
Plus att man kan utveckla lite tekniska, så här att man blir... vad ska man säga?
Man blir som en krabba med en större klo.
Ja, men alltså att det kan bli väldigt så oharmoniskt att andas. Man lägger sig till med liksom dåliga vanor. Man blir, liksom, man blir lite halt när man simmar.
Ja.
Så här, man kan exempelvis, ett klassiskt fel är ju att man drar armen. Den armen då som supportar andningen då. Den dragarmen kan man säga.
Mm.
Typ att man sveper in den alldeles för långt under kroppen. Och så, där då. Så att det blir väldigt mycket asymmetrier i simningen om man bara andas åt ett håll hela tiden.
Ja. En intressant sak jag har märkt är att jag andas ju helst åt höger. Det känns mest naturligt för mig.
Mm.
Men jag simmar ju fortare när jag andas åt vänster.
Det är samma sak för mig, fast tvärtom. Jag andas helst åt vänster, men jag simmar fortare när jag andas åt höger.
Det är lustigt. Ja, hur kommer det sig?
Nej,
det är någon sån teknik.
Det bygger på att vi, våra kroppar inte heller är symmetriska fullt ut. Och så här, och att, det är många olika faktorer. Men just det här att annars åt båda hållen och att använda det i träningen är väldigt viktigt. Då. Ja. Så då har vi de bitarna där. Simteknik och simfysik. Det är ingenting som kommer snabbt. Det kommer snabbare för vissa än för andra, men det är sånt där man får jobba på hela tiden. Det är en färskvara i mångt och mycket, åtminstone i simfysik. Ja. Nästa steg är ju sen att se till att man har rätt utrustning.
Just det.
Och det är ju lättare sagt än gjort. Och det skiljer ju sig kanske, eller det är inte lättare, men det är ju inte helt, det är inte helt ologiskt egentligen.
Det är inte dry robe och tofflor vi pratar om nu.
Ja, det är kaffemugg. Termosmugg är viktigt. Nej, men det är ju ingen jätteteknik, eller ursäkta, det är ingen jätteutrustningssport på det sättet. Men vissa saker är absolut nödvändiga. Nummer ett, man ska ha fungerande simglasögon.
Det är det viktigaste, eller?
Det är bland det viktigaste. För om du inte ser, om du inte kan ha huvudet på ett bra sätt i vattnet där du kan så att säga ha så god sikt du kan, då är du lite körd. Då vill du inte heller stoppa ner huvudet i vattnet. Nej. Så att simglasögon får inte vara repiga. De får inte bli onödigt immiga. De ska passa din huvudform, din ansiktsform rätt. Och det kan jag säga, det finns många riktigt dåliga simglasögon där ute. Som jag aldrig skulle få för mig att använda. Ja. Det finns exempelvis simglasögon som ger mig jättekonstiga brytningsfel under vattnet. Känns som jag simmar i någon form av LSD-hallucination.
Ja, det låter
utan att veta hur det känns.
Det vill man inte göra ute
i sjö. Nej, absolut kanske. Inte.
Men det är lite som med glasögon också, att man ska välja efter väder kanske lite.
Ja, men det är inte det kan man göra sen naturligtvis. Nu är de svenska vatten är ju i regel väldigt mörka, så att så att säga blåtonade simglasögon funkar, eller ljusa simglasögon funkar nästan alltid bra. Ja. Så att
men vad är viktigast, att se bra under vattnet eller att inte bli blandad av solen?
Att se bra under vattnet, definitivt. Ja. För jag menar, ja, du kan bli blandad av solen ändå, men om du inte ser bra under vattnet, alltså om det inte är fri sikt så är det inte fri sikt, då ser du ändå ingenting liksom. Så att simglasögon är billiga, och jag skulle säga att ju billigare simglasögon desto bättre nästan. Det finns många sådana här överdesignade simglasögon som kostar 400-500 spänn och som är bara lite så här diffusa hur man ställer in, och alldeles för mycket rammar, alldeles för mycket plast och skit runt om, och som skymmer sikten. Det ser nästan mer ut som ett cyklop än ett par simglasögon. De mindre och mer minimalistiska är ju bättre. Och jag slår ju gärna ett slag för våra egna som vi gör på Colting Wetsuits. Det är väldigt bra. De som heter Race eller Open Water då, med tämligen minimalistiska. Eller de som man monterar själv är också jättebra då. Men det primära är att man ska ha simglasögon som passar ens egna huvudform, ögonhålor, och man ska kunna se i dem. Det är jätteviktigt. Det är en förbrukningsvara, även de som är bra från början kommer att slitas och bli sämre med tiden. Och då byter man dem, det är bara kasta dem liksom, de är färdiga. Sådär va? Så att just att man kan se vad man håller på med, vart man är på väg, gör att man slappnar av mycket mer. Det är ju A och O. Sen för bassängträning så är ju en dolme ett utomordentligt verktyg. Därför att med dolmen som man då har mellan benen så kan man då ta bort mycket av den här dominanta bensparken om man har en sån. Man lär sig att simma från höften uppåt.
Ja, kan du förklara lite mer vad en dolme är rent? Har den mellan benen.
Dolme är ju...
Vad är den gjord av?
Ja, men den är ju i regel gjord av frigolit. Eller att det är en liten sån här plastpontån då.
Ja.
Men den är ju anpassad. Och den är ju, passformen är ju att du kan ha den mellan låren upp mot skrevet. Och låsa fast med hjälp av låren. Fördelen är ju då som jag sa, att man kan då liksom så här, man kan låta benen vara mycket mer stilla. Du får ett naturligt flyt. Jättebra, vilket gör att du kan simma längre som nybörjare.
Det är lite flytkraft i dolmen.
Ja, det är det. Ja. Och sen också att du kan hålla ihop benen, för du måste ju hålla fast dolmen med låren. Och en del människor har ju väldigt så här bred, lite svepande benspark, att man kanske har lite av den här bröstsims instinkten i sig. Eller att man är liksom så här, att benen är väldigt, ja, lite saxande eller svepande. Ja, man är lite bred och yvig i sin benspark.
Ja, jag tyckte att dolmen var ett av de absolut bästa verktygen för att få ett bra vattenläge och för att egentligen koppla bort benen.
Ja, precis. Just det, därför att benen då kan ta över. För många blir det så att bensparken tar överhanden och dominerar, och man kommer liksom aldrig vidare. Man fastnar i det här sengånga simmandet med armarna, och så är man körd där liksom.
Ja.
Så dolmen är ju någonting som simmare på alla nivåer använder mycket av. Jag simmar ju sjukt mycket dolme. Och dolmen är ju också då övergången sen till våtdräkt. Det är väldigt naturligt, för då har man det här lyftet och också att man vill liksom plocka bort mycket av bensparken då.
Mm.
Så att för bassängträning så tycker jag ett väl fungerande par simglasögon. Och eller en badmössa om man har långt hår, för det är samma sak där, får du hår i pannan nere vid glasögonen så ser du ändå ingenting. Ett par riktiga badkläder, riktigt badräkt eller badbyxor då. Och sen en dolme som man får upp flytet och tar bort bensparksdominansen. Eller ett par flytbyxor, såna här swimpants kan man också ha då.
Just det, i våtdräktsmaterial, ja, fast bara som shorts.
Ja. Det är ju mer än så behöver man inte för att ha en bra bassängträning. Sen kan man ju addera på då paddlar och sånt där då för att liksom förstärka lite armsimmet och så vidare då. Mm. Sen är det ju att komma ut i öppet vatten och då behöver man ju i princip alltid i Sverige ha en våtdräkt. Mm. Det ska man ha. Och återigen, jag talar i egen sak, men vad fan, jag har ju ett våtdräktsmärke så att, det gör mig också lite grann till expert på området så sett liksom. Verkligen. Vi är väldigt bra på våtdräkter, men det är ju samma som med att köpa ett par skor egentligen. Köp en våtdräkt från vilket märke, säger jag. Men se till att den passar din kropp. Se till att den sitter hyfsat skönt. Den ska inte vara för trång. Den får inte vara för liten. Den ska inte kännas som du kvävs. Det ska inte kännas som att ta på sig en rustning. Den ska kännas hyfsat mycket som ett andra skinn på kroppen faktiskt.
Mm.
Så att just det här... Ja, med våtdräkt är det lite grann att man får verkligen vad man betalar för. Det finns ju helt värdelösa våtdräkter som inte ens är gjorda av gummi. Som är gjorda av någon form av... textil nästan, eller någon form av konstig avart blandning med något stelt gummi. De kommer man inte att simma bra med. Köper man en sån här hobbyvåtdräkt för 500 spänn, 1000 spänn, då har man fått en skitvåtdräkt och då kommer man aldrig att simma bra i den heller. En lite bättre våtdräkt som ligger kanske på 3-4 000 kronor uppåt för en ny våtdräkt kommer att vara mycket, mycket bättre.
Mm.
Men det kommer ändå vara en individuell anpassning i att våtdräkten ska passa ens egna dimensioner. Och fördelen med de våtdräkterna som kanske är mer premium, som kostar 5, 6, 7 000, det är ju att gummit är mycket, mycket mjukare. Passformen är mycket bättre. Den är sydd på ett mer anatomiskt riktigt sätt som gynnar själva simtaget och så vidare och så vidare då.
Just det, och just med våtdräkter, det ska ju vara en våtdräkt som är gjord för simning. Det finns ju en massa andra våtdräkter som är gjorda för andra saker. Vattenskidåkning och sådana saker.
De är helt värdelösa att simma i. Mm. Helt värdelösa. Våtdräkten har, tycker jag, två primära uppgifter. Den tillhandahåller värme. Så att du får ett litet vattenlager som värms upp så att du tål kallare vatten.
Mm.
Och den tillhandahåller flyt. Vilket gör att du får ett helt annat vattenläge. De två grejerna är väldigt viktiga. Men den får inte göra det på bekostnad av att den sitter för hårt i halsen exempelvis. För att gummit är för stelt så du inte kan andas. Eller för att du får en trång, instängd, otäck känsla. Då blir våtdräkten ett fängelse att befinna sig i.
Det är en bra våtdräkt då naturligtvis. Ger ju också en viss trygghet i öppet vatten för att man... Just på grund av flytkraften. Ja. Man kan liksom lägga sig på rygg och vila lite. Och,
ja.
Och så här, alltså det... Ja, det ger en helt annan trygghet än att simma utan, om man är nybörjare.
Det är väldigt svårt att med våtdräkt simma under vattnet. Liksom, ja. Du flyter ju som en kork med en bra våtdräkt. Mm. Så att du har ju den insikten att våtdräkten tillhandahåller trygghet. Sen i öppet vatten så ska man inte underskatta det här med synlighet. Och då finns ju också sådana här safety boys.
Mm.
Som man då, det är ju som en upplåsbar liten miniboy som man har då förankrad via en liten tåt från höften som då kan man säga då släpas på vattenytan bakom en.
Just det.
Och den finns ju där då för att synliggöra att här är en person i vattnet.
Mm.
Det är inte heller helt fel.
De är väl också ofta utrustade med en liten ficka som man kan slänga i sina prylar i. Telefon och sånt,
tror jag. Ja, det är den också. Absolut. Mm. Och då kommer vi faktiskt vidare till punkt nummer 4 här. Och det är mindsetet.
Ja.
Och det har ju väldigt mycket med det här vad ska man säga?
Få bukt med sin rädsla.
Få bukt med sin rädsla är ordet, ja. Come to terms.
Ja.
Är det, jag är väldigt engelskinfluerad idag. men precis, come to terms with your fears and desires. Nej, eller? Men att få bukt med den rädslan man eventuellt hyser för öppet vatten. Och det är ju någonting som de flesta har. Eller åtminstone då respekten för öppet vatten.
Mm.
Och då är jag ju den första att säga, jag vill ju gärna avdramatisera öppet vattensimning så mycket som möjligt. Och jag säger ju att det finns, jämfört med andra motionsaktiviteter, så är ju öppet vattensimning säkrare än något annat. Det är säkrare än att springa, det är säkrare än att cykla, det är säkrare än att gå till gymmet, det är säkrare än att spela tennis. Alltså risken för skador och risken för att någonting kan hända, incidenter, är lägre än det gäller simning. Det enda som kan vara potentiellt farligt är andra människor. Och det är andra människor som inte ser dig och som kör för fort med båt eller vattenskoter. Nu har vi som tur är en ganska strikt lagstiftning som gör att det är många vattendrag man inte får köra vattenskoter och det är väldigt begränsat i hur man får köra med båt och hur fort och så här också.
Mm.
Så att jag har ju faktiskt inte hört talas om någon simmare, triatlet, som har förolyckats eller ens skadats av en vattenskoter eller båt.
Nej.
Den enda som jag faktiskt vet överhuvudtaget som har avlidit i någon form av kollision med vattenskoter är ju sångerskan som gör en duett med The Pogues Shane McGowan i den här låten Fairy Tale från New York.
Jaha. Blivit påkörd av en vattenskoter.
Ja, hon dog i Mexiko av en vattenskoterolycka. Jag tror hon blev påkörd på något sätt. Nej, jag tror inte hon låg och simmade. Men hur som helst. Om vi undantar den högst osannolika scenariot att man blir påkörd av någon i vattnet, så är ju öppet vattensimning exceptionellt tryggt och säkert i en våtdräkt.
Kan man inte drunkna väldigt lätt då?
Nej, det kan man inte göra faktiskt väldigt lätt.
Nej.
Jag förutsätter ju att man är grundläggande simkunnig och att man har tränat på sitt krål. Mm. Skulle någonting hända, typ så här, jag får kramp, ja då kan man bara lägga sig på rygg och lösa det. Liksom. Det finns inte så mycket annat som kan hända. Rädslan är ju den största fienden i så fall att man kan drabbas av panik. Och sådär. Och att man liksom använder sig av vanligt sunt förnuft. Det finns ett tillstånd i öppet vattensimning, runt öppet vattensimning och framförallt runt tävlandet öppet vatten som heter SIPE, eller SIPE. Och det står då för Swimming Induced Pulmonary Edema. Och det är ett tillstånd som uppmärksammas ganska mycket de senaste åren. Därför att när man tittar på dödsfall i triathlon i USA så är det nästan bara på grund av SIPE. Faktiskt
någon
då.
Slags lungödem då?
Någon slags lungödem, och man brukar då relatera det till följande faktorer. Vattnets inneboende tryck. Trycket från våtdräkten. Att en våtdräkt sitter för hårt runt lungorna och runt halsen. Det kalla vattnet och framförallt mental stress.
Ja.
Alltså exempelvis tävlingsnerver, stress och att man då börjar för fort och för hårt. Typ att man går ifrån att vara ouppvärmd till att kasta sig i och så vevar man på 180 och med jättehög andningsfrekvens, hyperventilation. De faktorerna
stress,
tillsammans.
Panik, nästan panik.
Stress, panik, ja. Ja, hyperventilation, tryck över bröstet, tryck över halsen, kallt vatten. Då brukar man relatera till det här väldigt, väldigt ovanliga tillståndet då, som heter SIP eller SIPE.
Inte lika vanligt i träningssammanhang då?
Absolut
eller?
Inte lika vanligt i träningssammanhang. Och det drabbar ett väldigt, väldigt litet antal människor varje år. Men, så man kan ju vara medveten om det. Återigen, passformen och så att säga bekvämligheten i våtdräkten är jätteviktig. Men det är ju också ett sunt förnuft att man värmer upp innan en hård aktivitet. Och att man så att säga, att man ska känna sig trygg. Jag rekommenderar ju inte någon att simma själv om man inte känner sig säker. Man kan simma själv. Jag simmar ju jättemycket själv och ensam. Men det är ju för att jag känner mig 100% säker när jag simmar alltid.
Ja.
Så. Men just det här. Väldigt mycket av de problemen människor upplever eller de negativa associationerna bygger ju på att man är rädd för öppet vatten. Och jag är ju här för att säga att det finns ingenting i öppet vatten att vara rädd för i svenska vatten och egentligen inte något vatten som helst. Eventuella djur som bor i öppet vatten är väldigt ointresserade av att skada dig som simmar i öppet vatten. Och vi har inga farliga djur i svenska vatten på det sättet. Om vi undantar gråsälar och annat då. Men vi har fortfarande inte ens några anekdoter kring att det faktiskt har inträffat incidenter där folk blir angripna av någonting i vattnet.
Nej, det enda jag kommer tänka på som kan vara lite obehagligt då, men som inte mycket i Sverige då, men i mer tropiska vatten, är att man kanske ska ha lite koll på vart det är mycket sådana här maneter.
Ja, såklart. Men vi pratar om svenska vatten primärt nu. Och ja. Visst, på västkusten i Sverige har vi maneter och så på sommaren, men det ser man ju ofta från land att jag är ju inte själv pigg på att hoppa i när det är mycket maneter.
Nej.
Men då finns det ju andra vattendrag att simma i.
Ja.
Så att så är det. Ja, jag tycker det är otroligt oskönt och osexigt med brandmaneter. Jag undviker ju det i allra högsta grad. Liksom. Men om vi pratar om generell då, sötvattensimning eller östersjösimning eller så här, och även då många gånger på västkusten om man nu inte prickar en sån här riktig jäkla manetsommar, så är det väldigt tryggt att simma i öppet vatten. Man ska vara medveten om att den inneboende rädslan man har, eller den här hos vissa människor då ganska nära ytan då, latenta paniken, det är ju den stora faran, att man själv skrämmer upp sig själv till någon form av panikattack och sådär. Men man kan vara trygg i att i öppet vatten, visst, det finns saker under vattnet som man inte vet vad det är, men jag kan berätta vad det är. Det är i regel en sandig eller dyg botten.
Det är väldigt
sällan. Och lite stenar. Ja, lik har vi påfallande sällan i öppet vatten faktiskt. Väldigt sällan. Inte mer än vad man skulle sätta på dem i skogen när man springer.
Nej, lik finns ju företrädesvis på kyrkogården.
Ja, men också där saknar vi överhuvudtaget någon som helst anekdot kring att någon har simmat på ett lik. Så att, men jag vet att många... Men jag ska inte narra den här rädslan eller den här respekten för öppet vatten. Den finns där och den ska man respektera. Men man måste också rationellt, så att säga, komma över den till stor del. Man ska inte låta det begränsa en, faktiskt.
Nej.
Man ska inte låta en irrationell rädsla begränsar en potentiellt sett fantastiska upplevelsen av att simma i öppet vatten. Ja, mycket av tryggheten hänger ju på att man kanske har sällskap med en annan person. Då brukar ju rädslan bli betydligt mindre.
Mm.
Att man simmar med en grupp, att man simmar i bekanta vatten, att man så att säga intalar sig själv att det här är ju en sötvattensjö. Det kan möjligtvis finnas en fisk, men jag kan garantera dig att eventuella fiskare är jävligt mycket mer rädd för dig än vad du är för dem.
Eller hur?
Ja, det är inte så säga, att fiskarna kommer att simma upp och konfrontera dig.
Om man har vattenrädsla på den nivån som jag hade, så är ju, då behöver man ju komma över den på ett eller annat sätt för att överhuvudtaget ta sig ut och simma.
Mm.
Och alla de sakerna du sa är bra, men den egna förmågan är ju det absolut bästa, den största tryggheten att hålla i handen.
Så är det.
Sin egna förmåga.
Så är det. Mm. Och är man nu sådär nybörjare, simma fram och tillbaka nära stranden, gör en liten bassängliknande bana av en liten trygghetspool, en liten imaginär trygghetspool.
Mm.
Simma mellan två bryggor, simma mellan två båtbojar, simma bara ut och fram och tillbaka eller simma längs med. Ha någon på stranden som tittar på dig, ännu hellre ha någon som är sällskap i vattnet också. Och sådär, och sakta men säkert ta det här steget och ett nytt steg och ett nytt steg och ett nytt steg. Och så en vacker dag så bara så här, ja vad fan, det här är ju härligt. Elin är ju ett bra exempel, hon var ju så rädd så att hon grät innan jag med fast hand hjälpte henne
ner. Tvingade
ner henne. Ja, lite så här grann så liksom, därför att bara kom igen nu för du är mycket starkare än så här. Och sen tog ju det bara ett par minuter och så bara, nej men det gick ju bra.
Ja.
Och sen så gjorde hon vans på veckan efter och så bara, nu älskar hon öppet vattensimning och finns inte... ingenting som hindrar henne så liksom. Men vad tråkigt det hade varit för henne. Hon älskar öppet vattensimning och simning överhuvudtaget.
Mm.
Vad tråkigt det hade varit för henne att missa det på grund av den här typen av irrationell rädsla och irrationella föreställningar.
Eller hur?
Och det har med mindset att göra.
Mm.
Så. Sista delen i det här, Niklas, det är ju träningsdisciplinen eller liksom träningsmetodiken i det här. Och det är att man måste förstå
att man tränar lite och sällan.
Det är jättebra. Jaha, just det. Lite sällan. Titta mycket på YouTube.
Ja.
Låt det ersätta sin träning. Nej, men det är så. Man behöver inte träna mycket, men man ska träna ganska ofta för att bli en bra simmare.
Mm.
Bättre att hoppa i och göra ett kort insim och sen simma 20 minuter med ganska intensiva intervaller med så mycket teknikfokus man kan ha. Och sen är man färdig. Men så gör man det ganska ofta. Och att man ger sig själv tålamod. Att även, det tar tid att sätta koordination. Det tar tid att sätta och bygga upp fysiken. Det tar tid att känna sig hemma. Men det, helt plötsligt så är det en aha-upplevelse. Det är som ett litet barn som reser cykla. Det ramlas och det är stödhjul och det skriks. Och det är så här. Och så är det plötsligt bara han cyklar sig självt.
Mm.
Så är det också med simning. Och att man liksom inte luras in i liksom, den här föreställningen om att man simmar för långt, för långsamt. Det kommer aldrig att gå, typ så här, man får tålamod med simningen och liksom verkligen uppskatta processen.
Jag tycker med alla träningsformer så vill jag och andra generellt att ju längre ställtid det är, desto högre krav har man på att det ska vara ett långt pass eller att det ska bli bra kvalitet och sånt.
Just det.
Där kan man också släppa sin prestige lite, att okej, det är lång ställtid men du behöver inte hålla på länge för det.
Ändå desto viktigare då att man gör någonting konstruktivt när man är i vattnet.
Ja.
Men antal träningstillfällen, frekvensen av träning är väldigt viktig när det gäller simning.
Mm.
Så att det är inte det här enstaka maratonpasset, mastodontpasset som spelar roll i simning, utan det är de här återkommande besöken i poolen eller i öppet vatten som gör det verkligen. Så att jag är övertygad om väldigt många som är helt och hållet nybörjare i det här läget kan avsluta sommaren med att vara rätt kompetenta och hyfsade simmare faktiskt, om man liksom bara får den här frekvensen av träning. Det kommer vara ganska många kallsupare, det kommer vara mycket svordomar, det kommer vara lite så här, vad fan. Men det är två steg fram, ett steg bak. Och till slut så har man tagit sig mycket, så här bara, ja jag tycker fortfarande det är jobbigt, men jag verkar ju simma, jag simmar ju så här 20 sekunder fortare per längd.
Mm.
Alltså, men ändå så här, upplevelsen kan ändå vara så här att man... Att det är ungefär lika jobbigt hela tiden.
Ja.
Därför att det är simning. Jag tycker ju simning är ju alltid jättejobbigt. Det finns ju ingen idrott, motionsform, där jag tar i så relativt mycket som när jag simtränar. Ja, det är på gymmet då liksom, men det är ju en helt annan sak. Då anstränger man sig muskulärt maximalt, men det finns ju ingen motionsform som samtidigt är så träningsintensiv men som också är så förskonade från skador. Alltså risken är ju väldigt låg.
Ja.
Det är ingen risk att ta i för mycket i när man simmar. Det värsta som i regel kan hända är att man blir trött. Det är inte så att du riskerar att dra på dig en fraktur, en stressfraktur. Det är inte så att du riskerar att dra på dig liksom den här typen av överbelastning i andra viktbärande.
Finns det någon slags skada som är vanlig för simmare?
Ja, men om man exempelvis tror att man ska ha väldigt höga armbågar, att man försöker simma väldigt smalt och sådär, så är ju risken att man kan få lite axelskada, men det är också väldigt ovanligt i sammanhanget. Så här. Men just detta att man är för tight, man försöker vara sådär, man ska dra armen, man får ogynnsamma liksom vinklar i axeln då, liksom runt AC-leden, det kan det vara då.
Mm.
Men annars
det är ovanligt.
Ja, men då kommer det i smygande och då känner man ju det, då kan man korrigera det, men det finns en väldigt, väldigt liten risk. Man simmar i ett kylande element, man ligger ner, man kan vara momentant jättetrött och jätteansträngd, men det finns liksom inga konsekvenser för resten av dagen. Så där. Det är inte så att man bär med sig en shit vad jag blev öm, shit vad jag fick ont i mina vader, eller så här, jag sprang, man känner sig som att man på en rullstol efter passet, så om man har sprungit ett riktigt hårt pass och liksom pressat på, så är det ju aldrig med simning. Man kan ju bli jättetrött, men den känslan går ju i regel över och sen är man ganska upplyft av det. Och sist men inte minst, simning i bassäng, alltså öppet vatten, eller överhuvudtaget så här, när det blir så varmt att man kan simma utan våtdräkt, solbränna, soltid, D-vitamin, det är ju så inte jävla premium element i sammanhanget.
Eller
det ska vi inte underskatta. Jag säger så här, för människor som har lite latenta psykiska problem eller människor som mår lite halvdåligt i allmänhet, ingenting är ett bättre lyckopiller än att få gå ner till en solig öppet vattenbassäng eller en varm uppvärmd sjö och bara få liksom bara fläka ut sig.
Nej.
Bara låta kroppen suga upp. Bara låtas bäras av vattnet och motionera och få syresättning och sol på samma gång. Det blir inte bättre.
Så är det.
Det är ett jävla lyckopiller.
Eller hur?
Det är en humörhöjare utan dess like. Det är en sån jävla potens och humörhöjare.
Ja, men jag håller med dig.
Livspotensen. Så att det är också den faktorn, va? Det finns inget element som, när man väl har vant sig lite vid simning, som är så både på samma sätt avslappnande och upplyftande, och som man samtidigt tillhandahåller så mycket fysiska fördelar som simning eller motion i vatten i allmänhet. Så att det är både rogivande och upplyftande på samma sätt. Så det ska vi inte heller glömma.
Jag blir väldigt simsugen nu när vi pratar om det här. Men jag tänkte också, om andra blir väldigt simsugna men ändå känner att de vill kolla lite YouTube innan de går till bassängen, som man gärna gör. Så kan man väl, det finns ju någon slags digital simkurs med dig som coach.
Vi gjorde en kurs i Egypten via den nya plattformen som Jojo Boshén har skapat, som heter Academy.
Ja.
Och den går man in på academy.com, man hittar via mina Instagram-inlägg. Det finns en hel kurs på 90 minuter med en massa olika kapitel och massa olika teorier och texter. Den är visserligen på engelska då, med öppet vattensimning för den som är hågad. Annars så har jag också nu i sommar ganska många tillfällen lediga för personlig träning på Lidebergsbadet.
Just det.
I Borås, endast i Borås. Jag åker ingenstans och gör de här, utan det, man får komma hit i så fall. Då.
Just det. Och då mejlar man dig eller?
Då mejlar man mig på jonas@colting.se. Och de kostar 1800 kronor styck. Men det är väl investerade pengar om man vill ha en riktigt bra lektion. Då. Jag tror inte jag har haft många missnöjda kunder genom åren, utan man lyfter sig i regel både en och två klasser, så får man med sig många verktyg att jobba på hemmaplan. Då.
Just det.
Så att använd den här tiden, den här coronatiden nu, den här eventbefriade tiden som vi tyvärr har framför oss, till att förkovra er i en av de mest enastående och enastående aktiviteterna som man kan ägna sig åt. En livslång passion för vatten och simning.
Just det.
Det är det som väntar. Det är bara att köra.
Kör nu, så ses vi om en vecka och med nya uppdateringar kring vattentemperatur och väderbetraktelse.